With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Gibson! Det är mål! Darren Gibson, den unge irländaren, skjuter United i ledningen.
Sätt att spela snabbt och gör det också. Kastar till Valencia som lyfter det för
Vi börjar så helt enkelt. Vi säger välkomna till det här rafflande, kommer det bli, 122 avsnittet av Fotbollspodden. Säsongsfinal faktiskt. Av Fotbollspodden. Vi sitter här på i ett kök i Fresta, Upplands Väsby. Och det är jag, David Kallemo. Och med mig idag har jag såklart ciceronen Linus Berglund.
Stämmer.
Och vi har även äran att vara flankerad av en gäst här idag.
Mm.
Ja. Vad heter du?
Han är min helt och hållet.
Ja, ömsesidig. Kristoffer Svanemar, precis. Och snabbt om dig, du är journalist.
Ja, det kan man absolut kalla mig. Ja. Jag gör väldigt mycket, men journalist är väldigt breda. Liksom.
Just det. Du idkar någon form av fotbollsorerande i olika medier.
Ja, du är bättre med orden än vad jag är. Ja,
du kan få skriva det där på CV, jag bjuder på det.
Ja, tack. Du är ju bara skicka en faktura.
Ja, absolut. 2-5. Men Stoffe är här, det är supertrevligt. Vi ska prata lite grann om knyta ihop den här säsongen av Premier League. Han är tillbaka till brottsplatsen, visst är det så?
Ja, exakt, jag är född här. Och så har jag varit här med Linus mycket och spelat innebandy, så
just det,
ja.
Lite av en innebandy virtuos som jag
är har. Du född i Väsby?
Ja, jag är född på Lövet.
Bra ställe.
Bodde vid Vilunda första året. Sen var det Kista och sen Solna. Och sen jag fastnade i Solna.
Är du också född på Lövet, Linban?
Jag är född i Falun.
Nej, Falun. Ja, jag är född på Lövet.
Ja,
men född i Falun, det är ju... Ja.
Okay. Jag är ganska glad. Det är många, jag är ju gnagare, precis som Linus. Om föds man här så har man ju ofta... Området där heter ju Hammarby. Så det är många som har Hammarby i passet.
Ja,
som tur var så var... Vi bodde andra hand där ute i Väsby. Mm,
så de var inte skrivna där?
Exakt, vi var skrivna i Kista. Så det står Kista i passet och det är jag extremt glad för.
Bra, betongpoäng också.
Verkligen.
Så. En kort liten poäng, bara att det står för internt.
Ja.
Är att Faluns riktnummer är 023. Och det är därför jag har 23.
Mm. Okay. 23 som för övrigt, jag kom ju till GAIK Väsby.
Ja.
När Linus redan var i GAIK Väsby. Och 23 var ju mitt nummer. Då, så hade en liten törn i sidan.
En liten bil. Så att det liksom... Är det därför ni ser det mera blev lite sådär...
Kom. Ja, vi har ju inte hört sen jag slutade.
Okej, okay, det här är det första. Det här är ett Dr. Phil-avsnitt. Ja, vi ska alltså lappa ihop en 20 år gammal frostig vänskap, kan vi kalla det.
Precis så.
Ja. Mm. Nej, men vad kul som sagt, Stoffe. Hjärtligt välkommen till podden.
Tack.
Och hjärtligt välkomna alla ni som lyssnar. Vi börjar ju, som alltid tycker jag, med att prata namnsdag.
Det tycker jag.
Ja, det, Stoffe, du är inte familjär med det här. Vi pratar alltså namnsdag i början av varje podd. Vi kollar helt enkelt i kalendern vem har namnsdag idag. Och sen så slänger vi oss egentligen, vi slänger ur oss det vi tänker kring de här två, brukar det vara, namnen som är aktuella för dagen.
Kör.
Idag har vi Petronella och Pernilla. Vad tänker du på när jag säger de två namnen?
Jag vet inte riktigt hur bred jag ska vara.
Ja, hur bred du vill. Du får det fri lek.
Men i och med att det är en fotbollspodd så Petronella Ekrot har jag ju suttit i en Expressen Live-studio med. Hon är ju gammal eller nuvarande mittback i Djurgårdens damlag, om jag inte är helt ute och cyklar. Men ja.
Du ser,
kul. Där har vi någonting.
Har vi något trevligt?
Pernilla, ja, hon var jättetrevlig. Pernilla heter min moster, så det är väl så...
Grattis till henne då också.
Verkligen, ska jag sms henne.
Både Petronella och moster Pernilla. Har vi något mer? Pernilla tänker jag ju då på Wahlgren givetvis. Mm. Hade under en väldigt lång period av mitt liv ett brinnande hat för Pernilla Wahlgren. Och egentligen alla i familjen Wahlgren. Men jag har mjukats upp lite på sistone. Så jag brukar tycka att det är nästan ändå lite kan vara lite underhållande att titta på det här. Har ni sett det, Wahlgrens på Kanal 5?
Ja, jag är kvar i mörkret.
Du är kvar i mörkret, ja precis. Men vänd, alltså prova.
Tycker ändå att Bianca har liksom gett lite ljus i mörkret, det måste jag säga.
Både liksom fägring och lite humor. Så att, men Pernilla Wahlgren då, ett litet semigrattis där får vi väl ändå kanske drista oss till. Även om det finns element av fotbollspodden som fortfarande idkar hat mot henne. Men Pernilla Wiberg har vi också.
Pernilla Wiberg och Pernilla Winberg.
Ja, Pernilla Wiberg då till att börja med är ju legendarisk slalom, eller utförsåkare då, ska vi sammanfatta. Hon är
även slarvigt
säga slalom.
Nu sa du utförsåkare.
Nu åkte hon många ju för övrigt slalom också slalom. Hon, ja, hon tog ju väl OS-guld i slalom och ett antal världskuppstegrar och sådär. Men hon är ju utförsåkare, även framgångsrik i disciplinerna Super-G, storslalom och störtlopp, va?
Ja. Ja, jag vågar inte säga exakt.
Jag skulle säga att hon har världskuppsegrar åtminstone i samtliga de disciplinerna. Men så att relativt framgångsrik, i alla fall verksam i alla de grenarna. Hon har åkt ut för i olika hastighet och varierat sitt avstånd mellan portarna som hon har svängt runt, så att säga. Precis. Tänker jag. Ja. Grattis till Pernilla Wiberg. Och Winberg då, det är en hockeyspelare.
Exakt.
OS-brons. Ja. Tror jag att hon har plockat hem tillsammans med Kim Martin med, i
Holst och Rot och grabbarna, tänkte jag säga.
Jag vet inte, till och med ha ett silver där. Känns det som att
det var ett silver.
Det var ett silver. Det var ett finalförlust.
För vi tog oss förbi den här omöjliga pucken USA-Kanada. Det gick.
Exakt.
Ja, och så
vi gick vidare på straffar i serien.
Exakt.
Maria Roth satt avgörande, tror jag.
Och det var väl också det som gjorde Kim Martin till lite av en hjälte, va? Att det spikades igen någon slags kassin.
Kim Martin är ju i grunden väldigt överskattad.
Tänk att jag kunde nästan tänka mig det. Att du skulle säga så. Men
är hon inte alltså damhockeyns svar på Freddy Adou?
Jo, alltså, såhär, exakt.
Extremt tidigt fick man höra att hon kommer kunna spela i liksom elitserien för herrar, men det vart aldrig riktigt
så. Lite också som Bojan Djordjic.
Jag blev nästan lite less igår på TV4 Sporten, så hade de ett inslag på Xavi Simon i Barcelona, 14-åring.
Ja.
Också så jävla onödigt.
Och sätta en press som att spela Lennart Johansson Academy. Exakt.
Det är också onödigt att lägga det på en snubbe som blir i Barcelona. Alltså för, som att det inte, alltså, eller rättare sagt, eller där kanske inte gör så mycket då. Eftersom att han ändå har den pressen på sig, eftersom han är 14-årig lovande i Barcelona. Det kanske är värre att lägga det på Kim Martin som spelade i Mälarhöjdens.
Alltså det är väl snarare, det är väl snarare liksom uppenbart. Alltså den är tydligen bäst i laget i Barcelonas 14-åriga.
Och ergo bäst i världen.
Då är man ju ganska talangfull.
Då är man ju alltså, bäst i världen helt enkelt.
Det
är ju
stating the obvious.
Ja. Alltså, sen om det blir något eller inte, det får ju framtiden utvisa.
Men när du är 14 år och står i mål i hockey som tjej.
Ja.
Som du och kanske 10 andra gör liksom.
I Sverige.
Ja, då är... Ja. Jag vet inte.
Ingen skugga ska falla över Kim Martin. Men Pernilla Winberg var med i laget som tog någon slags medalj i OS 2006. Silver tror vi att det var.
Pernilla Ebberyd finns det något.
Ja. Pernilla August. Skådespelerska.
Exakt.
Gift mörkröd. Bille August.
Ja.
Som är dansk.
Skraldnamn.
Ja, skraldnamn. Inte Bille utan Bille. Det är viktigt.
Kommer inte få ett grattis i den här podden.
Nej, det, där drar vi någon slags gräns. Jag hade även som kuriosa en poddare vars mamma hette Pernilla utan R. Stavfels SM när hon föddes upp.
Ja, det är ju trams.
Det är tråkigt. Ja. Hon får ett halv grattis. Hon har förmodligen ingen
trist när barnmorskan är dyslektiker.
Det är tråkigt. När det ska skriva.
Det är trams och det är mörk. Jag känner mig hård idag. Ja, och jag har lite punkter.
Ja, men det är viktigt. Det är också bra att du tar det vidare. Men vi säger väl grattis till alla som heter Pernilla och Petronella och alla i deras närhet som har fått utstå ovett i den här podden hittills. Och önskar er en fortsatt trevlig dag. Men då ska vi gå vidare till liksom vad den här fotbollspodden egentligen handlar om. Det vill säga fotboll då, därav namnet, eller?
Det tycker jag.
Ja,
shoot.
Absolut. Vi brukar ju, Stoffer, då prata om Premier League. Vad vet du om Premier League?
Det är inte den liga jag följer som mest. Även om jag har följt den mycket mer den här säsongen. I och med att jag den här säsongen har jobbat på Viasat.
Just det.
Och ja, ni vet själva vi har satt det.
En del
Premier League. Hoppa och ståt i Premier League. Och så de andra blir liksom läggs på någon obskyr kanal med engelska kommentatorer och så sändningen startar 2 minuter innan och avslutas på signal.
Precis.
Så
att, Linus Berglund skulle vilja förklara det med att Premier League är den bästa, vackraste och mest fantastiska ligan i världen.
Jag tror vi kommer till det vid en av de punkter vi har diskuterat innan. Så ska jag få chansen att säga mitt där också.
Just det. Men du är i alla fall av uppfattningen att det kan finnas andra fotbollsligor också som är värda namn.
Ja, verkligen. Ja. Och,
vi kommer ju prata mer om Stockholm också.
Det kommer vi också göra och introducera honom. Men vi börjar i Premier League-facket. avsluta. Det har ju tagit slut sen vi hörde sist. Vi har ju, ska vi också säga, vi ska hoppa tillbaka till, vi har ju gjort en sen vi hörde sist i det här forumet, så har vi även gjort en livepodd.
Ja, därav att vi är lite
sena. Det är därför vi är lite sena med det här. Men vi var på O'Learys Norrtull, ni var en hel del som var där. Vi hade en hel del holländska vänner som var där och tittade på Europa League-finalen. Vi snackade upp den i någon timme.
På engelska?
På engelska gjorde vi också. Hade quiz och sådär, väldigt trevligt. Mycket holländska herrar som jublade. Det var trevligt, det var nice.
Tack ni som kom.
Stort tack till ni, och stort tack till O'Learys. Kul att vi fick komma, det var väldigt, väldigt härligt. Men i alla fall, det som har hänt sedan dess i Premier League är att Premier League har tagit slut. Alltså sen vi poddade senast.
Mm.
Ja. Och ja, föga överraskande, Chelsea vann.
Ja, sen vi poddade senast har det ju bara hänt väntade saker egentligen.
Ja, absolut.
Chelsea vann, AIK vann nu mot Djurgården. Wenger har skrivit på nytt.
Fick du det bara sagt? Som vanligt. Det är alltid som vanligt. Mm. Liverpool tog sig förbi United i tabellen och så vidare. Slutade på en hedervärd plats, ja,
de
som
tog sig inte förbi,
men ja, men de höll sig kvar. Ja. Ja. De höll United stången och landade på en plats som möjliggör Europaspel nästa säsong.
Mm.
Vilket ju då för övrigt även blev fallet med United efter Europa League-segern, men inte tack vare Premier League-prestationen. Och det är viktigt, kan jag tänka mig, för dig. Men vi kan väl, ni alla vet ju om det här redan. Premier League är slut, Chelsea vann, kul och sådär. Mm. Eller har vi några spontana reaktioner på det, att de vann?
Alltså, rent vi har ju pratat mycket om Chelsea tidigare. Det är ju en maskin och en helt fantastisk tränare i Antonio Conte, som bevisar egentligen år efter år att han är, ja, helt fantastisk. Egentligen, man kan ju rent lite skojmässigt krass säga att har du blåa tröjor och en italiensk tränare så vinner du Premier League.
Ja, det är ett sätt att knyta ihop det. Ja, men visst.
Men skämt åsido, Conte har verkligen överträffat allas förväntningar egentligen. Vad hade vi känt sig innan? Vi pratade väl att i alla fall topp 4 skulle man försöka.
Ja, jag tror Premier League-plats hade vi dem väl.
Men jag tror eller att favoritflaggan fick nog Pep och City hålla.
Framförallt efter inledningen.
Mm.
Alltså första, vad kan vi säga, 10 omgångarna, då såg ju City extremt bra ut.
Och truppen är egentligen intakt med den truppen Mourinho hade i Chelsea.
Mm.
De värmningarna han har gjort har ju varit, alltså när Fiorentina tappar Marcus Alonso, så var det var ju bara Fiorentina som jublade. Det var en hel fotbollsvärld som inte förstod ett skit. Och förutom Moses, Antonio Conte.
Och Victor Moses som också på andra sidan.
Ja.
Det är ju två, alltså på förhand riktigt skrala wingbacks.
Ja, verkligen.
Som nu skulle kunna
Moses till och med oprövad i den positionen. Mm. Och så värvade han tillbaka David Luiz. Det var ju samma där. Det var en hel fotbollsvärld förutom du då.
Ja, men jag tror att jag ändå drog en lans för honom ganska tidigt. Men vi var väl ändå relativt överens om att det var ett jävla överpris. Vad sa vi att han hade gått upp under tiden han hade varit därifrån?
Oh, har inte den siffran nu.
Nej, men det var många procent kan man i alla fall sammanfatta.
Mm. Så att det, nej, men jag skriver under på det Linus säger. Alltså Conte, vi såg i somras ändå det han gjorde med italienska landslaget, som egentligen är väldigt likt Chelsea. Alltså det är många dussinspelare som, alltså plockar man ut dem ur en startelva och bara tittar på liksom kvaliteten på själva spelarna, så är det många spelare som är begränsade. Sen är det klart att italienska landslaget också har ett par klassspelare, men han startar ändå med, alltså spelar varje match i EM med Giaccherini, som har gjort hur många minuter i Napoli den här säsongen? 10. Men liksom får dem att leverera, och det är ju det han har gjort i Chelsea också. Det är jävligt imponerande det han har gjort.
Hur vi kan ha blandat också, måste jag säga, det här som jag var inne på i podden för tidigare när jag har dragit in lands med Norling och pratat om AIK, att sätta ett spel kontra cyniskt resultatorienterat liksom. Mm. Så tycker jag att han har den här maskinen, men samtidigt så som han har det här resultatorienterade, så är det ändå liksom fart och fläkt, han vill alltid framåt göra mål. Och den balansen är inte många som behärskar. Se Mourinho, det är nästan antingen eller. Han liksom ställer in att idag går vi för 1-0 i stort sett. Medan Chelsea, de går för mer ofta. De gör det här 2-0 målet borta, de gör kanske 3-0. Samma glädje, samma... Är det
en seger för fotbollen lite grann att den typen av inställning vinner?
I alla fall så skulle jag vilja liksom dra en lans, har du sagt. Jag har sagt två gånger.
Överanvänt
uttryck. Men för den
mentaliteten,
grejen med Conte. För många lyfter Conte i samma fack som Mourinho. Eller många tycker att Conte, kanske för att han är italienare, vad vet jag. Att man tycker att det är så jävla resultatorienterat. Det är 1-0 och sen backar vi hem. Jag tycker inte riktigt det ändå. Jag tycker ofta man ser att de gör 2-0, 3-0 i slutet av matchen.
Och det finns glädje.
Jag tycker också att han har öppnat. Alltså han har visat England och Premier League att... Alltså, jag tycker det som har följt Premier League på lite avstånd. Att liksom under våren när vi var yngre... Man följde det, då var det 4-4-2 överallt. Alla spelade 4-4-2. Sen gick det någonstans när Spanien började ta över. Det var lite mer 4-2-3-1. Ja, men då spelade alla, helt plötsligt gick alla engelska lag över att spela 4-2-3-1. Det blir liksom att alla, det blir egentligen bara individuell kvalitet. För det är två likadana lag som möts. Och nu kommer Conte och bara går in, tittar på materialet. Han gör sin grej, han ställer upp en 3-5-2 eller 3-4-1-1 eller vad han nu har spelat. Som jag inte har sett alls på samma nivå i Premier League tidigare, och som dessutom nu Pochettino tog över lite grann med Tottenham i vissa matcher och började spela trebackslinje och sådär. Jag tycker inte man har sett det så mycket i Premier League tidigare.
Men det är väl en sån first mover? Alltså...
Ja men exakt, och det ser vi mer i andra ligor tycker jag, kanske framförallt den italienska ligan där Conte kommer ifrån. Att det är liksom, det är 20 lag och det är nästan 20 olika spelsystem. Och det tror jag kommer bli mer och mer vanligt i Premier League, att man anpassar det mer ut efter det man har, snarare än att så här riskminimera mot motståndarna när det bara blir ett ställningskrig i 90 minuter.
Just det. Och stått fast vid den idén. Exakt. Också. Efter att börja med, det var något kryss på hemmaplan, sen var det en torsk mot Liverpool, fick jag sagt. Men att det var, det började liksom inte skitbra.
Nej, men man har lite gnissel, men man vågar ändå hålla
i. Det är också intressant tycker jag, vi pratade om det med de här dussinlirarna, Alonso och sådär. Och det känns också som det när Premier League har varit den i särklass rikaste ligan, så har man egentligen bara värvat liksom stjärnor. Man har inte tänkt så mycket på vart ska han spela, hur ska han passa in. Medan Conte har värvat liksom, han har verkligen värvat efter den modellen han vill spela. Han ser liksom spetsegenskaper. Den kan här man... spelaren kommer passa in på det. Jag kommer ihåg i vinterfönstret, Chelsea ledde, det såg bra ut. Det var, ryktades varken in eller ut. Det var Diego Costa som var liksom på väg bort till Kina. Men den enda spelaren som ryktades in till Chelsea, det var Jonathan Biabiany som sitter liksom på läktaren i Inter. Ja. Varför? Jo, han vill ha en snabb ytter som kan gå lite bakom Moses. Det var så här, han är inte ens på bänken.
Det är intressant med alltså, lagbyggarna faktiskt. Jag snackade med min brorsa om det, att Spurs och Chelsea har varit överlägsna i år egentligen.
Ja, jo.
Liverpool var ju med ett tag, men tappade.
Och City börjar fint.
Sista börjar fint.
Men Spurs och Chelsea, de är överlägset 1-2. Ändå så har de överlägset minst rykten ut. Liksom.
Mm.
Alltså de har verkligen byggt ett lag ifrån.
Men handlar det om att man ändå, det här måste ju glädja dig, handlar det om att man ändå på något sätt har lyckats, precis som Stoffe säger, alltså prata spelsystem och kvaliteter snarare än tröjförsäljning? När man har värvat, alltså det att man har tänkt mer på det fotbollsmässiga och mindre på varumärket.
När man spelade Football Manager typ när man var liten, alltså då värvade man ju stjärnor.
Ja.
Sen när man börjar bli lite klokare så börjar man liksom
kika
på hur lirar de? Hur vill vi spela? Okej, jag behöver en högerback.
Ja, typ hur vill vi spela? Vad har jag? Och vad behöver jag?
Men är det här antitesen till att värva en Zlatan, en Pogba?
Alltså, det
han har lyckats.
Absolut. Ja. Absolut. Framförallt en Pogba som vi ser i år har varit helt. Alltså han har ju varit, alltså han är liksom sprungit utan kompass. Han vet ju inte, han vet inte vart han ska vara, och Mourinho verkar inte veta hur han ska använda honom. Han har varit bra, han har visat kvalitet, men han har inte visat en
men
miljard.
Det går ju inte att visa en miljard kvalitet heller för den delen. Alltså det är ju i princip omöjligt, men han har ju inte varit liksom...
Han är inte varit så pass avgörande som man kan kräva med den prislappen.
Nej. Med de stjärnorna United har så...
Så borde du ändå
kunna... Sett till det laget Chelsea på pappret så är det ju, det är ju skandal.
Att det inte går bättre, ja.
John Terry, Azpilicueta och Gary Cahill har gjort lika många mål tillsammans som Mkhitaryan, Mata och Pogba.
Mm.
Och så 13 stycken.
Och då är det...
Tillsammans.
Är det en 10-potens på prislappen då, eller? Vad har vi?
Nej, men det ska ju vara, fan, det ska ju vara 30 mål emellan dem.
Mm. Ja, men som sagt, du får väl knappt en månadslön till de här tre för prislappen för att köpa loss de övriga tre, eller?
Det
är väl
sånt,
ja. Men jag skulle vilja backa tillbaka till det här med Chelsea, var de är idag och var de kommer ifrån. Kan man fundera på det här, de gick ju inte så bra förra året för Chelsea. Idag har man ändå liksom någonstans lyckats befästa sig som det här topplaget som vi ändå har varit vana att se Chelsea som ändå senaste åren då, med undantag från förra året. Hur viktigt är det då, givet om vi tänker United post Alex Ferguson? Vad tänker ni där? För United har ju liksom gått käpprätt åt helvete egentligen och aldrig återkommit till fornstora
dagar. Alltså det jag tycker ska bli intressant med Chelsea, och det som jag tror att de har vunnit mycket på, det är att de har kunnat spela med det laget som de vill hela tiden. Det har inte varit något Europaspel att tänka på. Och det blir ju det intressanta i att se hur de klarar. Alltså för att de kommer behöva värva så spetsig bredd, om man säger så. Så att de kan rotera lite mer. Och det var ju det Conte egentligen var... Om man ska ha skit för någonting i Juventus, så var det att han inte lyckades riktigt med att rotera, när det skulle roteras och hur man skulle rotera. Där kunde de tappa lite grann, tycker jag, och framförallt i Champions League. Det ska bli intressant att se hur man hanterar nu.
Ja, de har ju mått väldigt bra av att de inte gick till Europa League förra året.
Verkligen.
De har ju verkligen kunnat spela med kontinuitet. Som du såg Leicester förra året, det var det laget som hade vad var det?
Smalast
trupp. De använde typ minst antal spelare under sex spelare säsongen och hade flest spelare eller samma byten.
Alltså och de hade väl flest minuter byten också på varje position. Det var något sånt där vi pratade om tidigare för mig. Så att, ja men visst.
Och det har ju Chelsea också. Sanningen är att Chelsea har inte, de har ju inte en bred trupp.
Nej, precis. Alltså
de har ju verkligen inte en bra bänk igen.
Nej. Och går Costa sönder eller blir han såld? Hur ersätter man honom? Alltså Michy, hur man uttalar efternamnet. Batshuayi. Alltså vilken nivå håller han? Alltså det, ja. Men det ska bli intressant att se vad de gör i sommar.
Men vad tror vi om värvningar då? Vad ser ni i spåkulan? Har ni några?
Jag vet inte, det är det som är det svåra med Conte. Att han verkar ju inte vara så jättesugen på de här topp-toppnamnen.
Nej.
Så att det ska bli väldigt intressant att se. Även där, det pratades ju liksom om Llorente som en liksom vice Costa. Det är ju också en favoritspelare för Conte som hade honom i Juventus. Vet vad han får, boxspelare, kastar in sista 15. Men det är ju ingen Champions League, alltså vi ska utmana Champions League-titelspelare. Mm. Så det ska bli jävligt intressant.
Balansgången blir väl också att köpa den typen av spelare som är tillräckligt bra men också tillräckligt sugna på att sitta på en bänk halva säsongen i Chelsea. Alltså det är inte bara att hämta hem den.
Men jag gillar den här grejen med Conte. Att han värvar ju verkligen för att hans lag ska bli så bra som möjligt.
Ja.
Det är många andra tränare, känslan, alltså de här stora lagen, att man värvar lite också för att då kingar vi honom. Då får inte ni värva honom.
Exakt.
Alltså lite så. Men Chelsea och Conte har en tydlig plan för vad de ska göra med varje gubbe de värvar. Och det tror jag att, blir du uppringd av Conte då, och du ser, du vet det, i fotbollsvärlden då vet de det med Conte. Och då... tror jag att det är jävligt attraktivt när du får det samtalet.
Det är långt ifrån en ödegård övergång om man säger.
Ja, men du vet som spelare att fan, han vill ha mig. Ja. Jag kommer lira.
Det är på riktigt. Han har sett egenskaper och spel som han verkligen gillar. Det är Marcus inte bara Alonso, så att jag har gjort en bra säsong. Utan...
Nej.
Jag tror inte Marcus Alonso, han kan inte fått ett enda samtal i somras förutom från Conte.
Nej.
Och det är ju hånad liksom i Fiorentina.
Ja, nej, som sagt, man kan prata länge om Chelsea uppenbarligen, men vi behöver gå vidare. Vi har ju utöver det uppenbart bästa laget i år i Premier League, så har vi även tagit oss friheten att ta ut lite bästa positioner. Vi skickade ut frågan bland er lyssnare, fotbollspodden på Facebook. Många som har hört av sig, även på mailen, folk som har hört av sig, fotbollspodden@hotmail.com. Gör gärna det för övrigt. Vi läser allt, försöker att ta till oss av allting som ni säger. Ris och ros, feedback. Absolut. Och frågor. Men det som har kommit in nu är alltså diverse tyck om bästa positioner.
Det är en ganska rolig grej att tro på det.
Ja.
Vi fick ett mail idag.
Ja.
Det var en som skrev att det var någon som hade varit på O'Learys.
Ja, okej. Okay, vad kul. Ja, roligt.
Det är eller... skitkul.
Ja.
Och jag skrev tack för att du kom. Det var jätteroligt.
Ja.
Såklart. Det tar vi inte för givet.
Nej, nej.
Det är jätteroligt.
Supernice.
Men den här personen skrev, jag behöver inte säga namn, men den skrev... jag tycker att det var skitdåligt att ni hade en mick.
Ja, just det. Ja, precis. Det håller vi ju med om. Det här var ju för att O'Learys hade tappat bort sina mickar och vi fick reda på det här samma dag. Och fick göra det bästa av situationen.
Det är en rolig kritik. Det är ju mer ett konstaterande.
Det är ett konstaterande. Det var jättetråkigt. Och vi sa även det från scenen flera gånger. Det är trist att vi bara har en mick, men vi får göra vad vi kan
inte det. Det blir försvar. Alltså, jag gillar kritik.
Ja.
Men det, var...
det är trist när de här sköna one-liners inte hörs, men tre personer och garvar.
Ja, exakt. Nåväl, tack för den feedbacken, du okända lyssnare. Vi tar till oss av det och vidarebefordrar det till O'Learys ljudavdelning. De får jobba bättre nästa gång vi är där. Nej, men bästa positioner har vi i alla fall fått lite röstning om.
Det kan vi bara ta dem.
Vi tar dem rakt upp och ner. Vi börjar bakifrån, som flickan sa. Målvakt of the season. Hade vi några olika alternativ. Vinnare är De Gea. Mm. Med stark runner-up Courtois. Mm. Kommentar?
Ja, inte jättekonstigt. De Gea har ju fått han har ju fått bekänna färg fler gånger än vad till exempel Courtois och Lloris har fått göra. Mm. Jag håller nog nästan... Jag håller ju Lloris på minst samma nivå i alla fall. Men han har ju ett bättre försvar, så att han har inte behövt göra lika mycket räddningar som Gea har behövt.
Det kanske inte är målvaktskvaliteten där.
Nej, liksom. Precis. Att det är, nej, men jag köper någonstans in ändå. Jag förstår varför man röstar på det.
Det finns ju ett antal vassa räddningar där verkligen från Degeas sida som är...
Han är ju... Tänkte säga världens bästa målvakt. Det kommer jag göra den dagen Buffon lägger av.
Tack.
Men
han är väl ändå uppe där och nosar, kan vi väl i alla fall enas om. Så det sker med...
Intressant, ska jag säga. Ja. Att han inte startade i Europa League-finalen.
Ja, just det. Men det var väl ett... Ja,
Romero ska ju stå i Europa League.
Men hur tolkar vi det då? För att vi var inne på det när vi var där. Det har inte ni hört som inte var på O'Leary's. Vi pratade lite grann om det. Att är det ett tecken på någonting? Att det är liksom att det sker på väg någonstans? Eller är det bara att Mourinho
jag
är benhård?
Jag tror ju att det bara var Europa League-finalen. Men ja, det är ju väldigt höga insatser. Säg en tavla på Romero. Ja. Och lätt i finalen, då är det...
Visst är det så. Men det kan ju vara
att... Någonstans tyder det ändå på att Mourinho har lite liksom karaktär och lite mod.
Han har sagt, du står i Europa League och då står han i Europa League. Ja. Och det är väl fint.
Ja, det tror jag.
Men det är sista matchen på säsongen. Och då kan det ju vara att det sker på väg bort.
Ja. Exakt.
Man vet inte. Vi får se.
Eftersom han inte stod helgen innan där heller. När Pereira fick stå mot Crystal Palace.
Men likväl är han årets målvakt och vi gratulerar De Gea till detta. Back då! Där hade vi ett antal, jag har inte alternativen här framför mig, men Azpilicueta.
Ja.
Svåruttalat namn.
Ja, det är lite skräll.
Ja.
Verkligen, får jag säga.
Ja.
Mm. Jag hade gett den till David Luiz för revanschen. Lite samma som vi inne på med Alonso.
Precis.
Var ju liksom hånat många. Ingen förstod någonting när han kom tillbaka. Men han har ju gjort det extremt bra.
Och David Luiz som faktiskt ändå har, trots den relativt höga prislapp han gick för, så måste man väl ändå säga att han,
ja, han har ju
presterat.
Verkligen.
I par med den.
Det är också spännande när man ser på dem som verkligen har varit bäst i år. Chelsea och Tottenham, som jag sagt nu några gånger.
Mm, ja.
Det är att Alonso och Moses i Chelsea och i Tottenham så är det Rose, Walker och Trippier. Det är verkligen där de har fyra mycket triumfer.
Mm.
Och det är ganska kul att se. Det kanske vi får se mer av framöver från andra lag. Om man kopierar det.
Mm.
Att ytterbackarna måste fram.
Vi var väl inne på det
man
ganska tidigt.
Man kommer inte så långt med Stipe Verdoljak till exempel.
Nej. Vi var väl inne på det ganska tidigt när det gick bra framåt och var frejdigt för Liverpool, men jävligt skralt bakåt. Eller ja, det har det väl varit under...
Ja, men det är ju svårt till exempel med den faktan i ryggen, så är det ju svårt med James Milner en hel säsong på vänsterbacken.
Så att, ja.
En höger mittfält, eller en högerfotad krigare. Mm.
På,
men, ja.
Rätt man på fel plats, kan vi säga så.
Ja, det kan man nog säga.
Okej, men Azpilicueta i alla fall från på backplats som årets bästa.
Väldigt allround är han ju.
Ja.
Kan spela överallt.
Mittfältarpositionen, där har ni röstat fram Dele Alli.
Mm.
Säger vi om det?
Också svårt att säga emot alltså. Jag var på Tottenham Arsenal sista matchen på sista derbyt på White Hart Lane. Han var alltså han är extremt bra när man kollar på TV, men live är han fantastisk.
Cool match att se live, eller?
Verkligen cool match att se live. Och han, fint att han fick göra mål. Att han och Kane får göra mål på Arsenal är ju
viktigt.
Någonstans symboliskt. Och liksom kändes som att det var liksom författat på förhand.
Two of our own.
Exakt. Ah. Så att det var verkligen, och jag satt väldigt nära Arsenals borta sektion. Det var verkligen elektriskt när de... när just de två spelarna får avgöra matchen. Det var,
men har
det
du
var cool. Men Dele Alli var... Ja, han var extremt bra.
Nu går jag lite från ämnet. Men har du några Englands sympatier? Eller är du bara där och njuter av fotboll? Lite grann oavsett vem som vinner.
Ja, alltså, till Linus stora glädje så ska jag säga någonstans att Liverpool har jag gillat när jag var yngre. Just för att Steven Gerrard var en favoritspelare. Och för att jag är sprungen ur liksom supporterkulturen. Och Liverpool var ett av de få lagen, tycker jag. Som visade upp liksom en kultur som påminner om... Italien, som är det jag gillar, med flaggor och ståplats och liksom en ganska hetsig publik och en bra stämning. Så just därför så var det Liverpool som jag gillade mer. Liksom, men det vart aldrig något liksom riktigt... jag föll inte för dem helt och hållet, men jag gillade att kolla på dem.
Du höll på att få hela Linus arv och nu stannade du vid halva.
Men det är cash.
Det är bra.
Det
men det är alla i alla fall. Har du någon mer på...
Ja, jag håller inte med.
Du håller inte med? Ja. Utan vad är din...
Alltså, fantastisk säsong, Dele Alli. Men förra året så kommer Chelsea 10. Ja. Leicester vinner. I år kommer Leicester typ 10, va? Ah, Chelsea vinner. Jag tycker att lite av det kan stavas en gol och Kanté.
Mycket av det skulle jag
säga. Så att jag tycker en gol och Kanté är bästa mittfältaren i år.
Och just det här med två gånger i rad och så här kommer du på, eller?
Ja, och att just att han har ju gått, han har ju stannat kvar.
Ja, just det. Ja, precis.
Medan
det
hans
där snackar vi också.
Han har blivit blå tröja bara.
Där snackar vi verkligen återigen, alltså rollspelare.
Ja.
Alltså, acceptera din roll, gör din grej, vinn bollen, ge den till någon som ska göra något bättre med bollen. Det är så typiskt Conte-aktigt alltså. Ja.
Men en runner-up då kan vi väl säga. En Golo Kanté. Heder som nämnde om inte annat.
Ja, det är ju framröstad.
Det är framröstad av lyssnarna, men ändå. Och forward då, vi var inne på namnet tidigare. Harry Kane.
Ja. One season wonder, eller vad sa man?
Gillar ju att tjejen går ut och svingar där.
Ja.
Det är inte första gången hon gör det.
Nej.
One season wonder, third time in a row.
Så, ja.
Det är fantastiskt. Ja. Man vill
i alla fall i Premier League.
I landslaget bara. Ja. Han har lite för ofta, det är två gånger, EM och U21-EM, så han verkligen tok floppat.
Champions League.
Men han har också varit håsad på ett sätt som kanske är lite orättvist, eller?
Ja, inte i EM, alltså i U21-EM.
Ja, för U21 kändes det ju verkligen som att det var det omöjliga förväntningar att leva upp till.
Ja. Egentligen. Och då var det ju mer kanske Lingard som levererade lite och sådär. Men hela England var ju jättedåligt då, när Sverige vann.
Just det.
Men jag vet inte.
Alltså vinner man skytteligan så ska man ha årets anfallare. Ja, och kan så funkar min liksom.
Men kan vi vara liksom ta bort det här en gång för alla lovande eller one season wonder säger du. Alltså kan vi bara konstatera att det här är en världsspelare.
Det är absolut. Jag skulle inte rankta honom som liksom en topp 5 anfallare i världen, men vinner man skytteligan i Premier League så
ja, men
då håller man ju extremt hög nivå.
Har vi någon engelsk spelare som är mer intressant just nu på
alltså jag är ändå så här, det är någonting som tar emot när du säger världsspelare.
Ja.
Jag tycker att han är sjukt bra. Ja. När vi pratar Premier League så skulle jag typ i den sfären säga att han är världsklass.
Ja, exakt.
Men när du säger världsspelare då tycker jag
ja, men det är lite som jag sa också, alltså, levererar inte i mästerskap, varken för A eller U21, levererar inte i Champions League, men öser in mål i Premier League. Det säger ju någonting, alltså det gör ju det.
Och den här säsongens anfall i Premier League,
ja.
det köper rakt
av. Ja,
jag
ja.
Tycker att han ska vara årets anfall.
Men jag menar bara att
han är inte den som, skulle jag skicka en anfallare till typ Real Madrid, så hade jag skickat kanske 10 stycken för det.
Okay. Ja, men då finns det ju Kun Agüero, Costa, alltså
Gabriel Jesus, finns ju andra.
Ja. I hear you.
Men
men britter, om vi säger britter.
Ja, jag håller ju med att han är bäst i år.
Ja. Stort grattis i alla fall.
Ja.
Harry. Sen när vi kikar lite grann på såna här saker som utom tävlan där ni inte har fått tänka till men där vi själva har tänkt till lite grann årets mål. Jag kan ju inte säga annat än Emre Can, Liverpool kanon.
Ja. Det var du som tog det
i krysset. Ja, men den är helt magisk, en bicykleta. Ni som lyssnar i Acast-appen får upp den i era flöden nu.
Ja, fint.
Och den är ju, vet du vilken jag pratar om?
Jag vet absolut vilken du pratar om. Hur kunde det gick inte att missa?
Ja, den är
men jag vill ju kasta in Carroll här. Ja. Den bissan är inte att leka med.
Inte långt borta.
Nej, den bollträffen och den farten och den tekniken, det trodde man ju inte att man kunde se från Carroll. Liksom.
Slänger in den även här.
Du gillar ju Andy Carroll också, gör inte det?
Nej, jag gör ju inte det. Det är det som är det sjuka, det är därför målet
är jävligt snyggt.
Så det är en hatkärlek?
Nej, men jag gillar inte de här buffelanfallarna som bara ska stångas. Liksom. Det är inte min melodi, men det målet är så jävla snyggt. Och jag tycker också att det är skönt, nu gör jag det, men jag tycker det är skönt att vi inte nämner Girouds liksom, flaxklack.
Ja.
Den är inte alls på samma nivå.
För det här är mycket
det är lite kvalitet. Som när Johan Elmander vann årets mål i Bolton. Vilket menar, när han dribblar i straffområdet.
Ja.
Det är också så här, man vet att det inte är med...
Det är ingen tanke, det är panik. Liksom.
Det händer
något. Det är panik.
Va? Då är det snyggare i så fall när man ser... Nu kom Coutinho till mig, men det kan finnas andra, det kan vara Hazard eller vad som helst. När man ser att de kollar upp och liksom tanken föder avslutet.
Ja.
När det curlar sig bort.
Ja, absolut.
Det är en briljans. Liksom.
När det är meningen, det finns tanke bakom och sådär, mer än att det är flyt.
Ja, men både Chan och Carroll, när de, direkt när de ser att inlägget kommer, ja, då ser man ju direkt att deras enda tanke här ska det cykelsparkas.
Ja, men de sätter sig i position, ja, medans, och liksom tidigt förbereder.
Medan Giroud vill ju ha den där bollen framför sig, den kommer bakom och han kastar upp en fot. Ja. Det är det jag kan göra.
Och, det
och så liksom, råkar den gå på klacken och ribba in.
Liksom. 19 gånger av 20 blir det ingenting. Och den 20, eller 100, eller
ja,
vad det kan vara, så råkar,
ja,
det bli ett
så,
mål som är väldigt
skrämt.
Vi ska väl ha ett litet mention också för Mkhitaryans klack också.
Absolut.
Ah,
absolut.
Men det där är ju tok offside och det tar bort lite.
Verkligen. Jag vill bara precis säga det. Alltså,
en liten onödig men ack så viktig sådär, pointer där. Mkhitaryan. Väldigt viktigt att ha ett A där, inte ett I till den.
Ja. Jag tar till mig.
Ja, varsågod.
Jämfällsfält.
Nåväl. Vi rullar vidare. Årets tränare då? Vad tänker ni där?
Det är ju Antonio Conte.
Har vi väl, ja, utom tävlan?
Det eller, förstod nog folk som,
som har hört
exakt, det tidigare. Redan det här, så att det,
utan tvekan.
Ja. Nej, Conte har, det är ett jävla mirakel egentligen om man kollar på, alltså på de 11 spelarna som ställer på plan hela tiden. Alltså det är ju många spelare som var kritiserade och hånade inför säsongen som liksom bär Chelsea. För Alonso, det är inte så att han bara är på plan, utan han gör ju skillnad.
Men det är väl som vi har pratat om tidigare, det är väl just, alltså man ser att det är en tränare som med sin spelidé och med sitt liksom snickrande ihop av ett lag ändå har gjort en jävla skillnad på något sätt. Ja.
Sen tar det emot för mig som håller på Napoli att han är Juventus. Jag tycker ibland att de här överdrivna segerfirandena, jag tycker ibland att det känns teater. Men å andra sidan, är det teater så kanske det är en teater som smittar av sig på spelarna. Och då är det ju en teater som är fullt befogad.
Om teater är vacker så är
det. Ja, men precis. För det tycker jag ibland att det har blivit lite av en sån här sociala mediegrej. Att det, så fort han firar lite roligt och han hänger sig av, byter bänken och han kramar någon på ett sjukt sätt. Så blir det lite så här. Känns som att han gör det, det är just för show.
Mjölkar det lite grann.
Ja, det är sådana stör jag mig lite på. Det är som Zlatans alla
jämförelse
med Lejon. Liksom.
Vi kan ju sända signaler.
Alltså, ja, men exakt, det är det jag menar.
Bron, som det, annars är ganska,
är det, jag menar. Det är det jag menar. Så att det, i så fall, om man gör det med tanken att det här firandet kan göra så att laget brinner lite extra, då köper jag att han gör det.
Han fick ju skit av Mourinho där han firade när de gjorde 4-0.
Ja, exakt. Och där får ju Mourinho bara sätta sig på bänken och sippa igen.
Sätta sig med
å andra sidan är det lite av det här som jag var inne på, att de går på mer.
Exakt.
Att de gör 4-0 i 90-an och han är ändå skit nu.
Och det, det finns väl någonting i det. Fotboll handlar om att göra mål.
Det gillar man ju. Inzaghi och Michael Owen hänger 9-0 och det är ändå 4.
Ja, det tycker jag man ska göra. För man lever inte så jävla länge. Man gör inte så många mål. Fyra för fan. Tycker jag. Kör. Sätt ner foten.
Så länge det är ärligt tycker jag.
Ja, så länge det är ärligt och så länge det görs mål.
Liksom. Ja.
Apropå tränare då, som vi har ju flera stycken intressanta namn. Vi har berört Mourinho lite grann. Men Wenger. Vi pratade om honom för några avsnitt sen. Det var lite oklart om framtid och sådär. Vissa röster höjdes för att det kanske är bra nu. Många röster höjdes för det. Nu, klart. Han skriver på. Två nya år. Vad tänker vi?
Jag pratade med Arsenal supporter som till och med var lack för att de vann FA-cupen.
Okej.
Okay. För att då stannar han.
De hade velat få ett tydligt, alltså, en anledning att lämna.
Ja. Jag tycker personligen att det, alltså att han, jag tycker han gör bort sig. Alltså, till skillnad från liksom Sir Alex som fattade när det var läge att liksom kasta in handduken och du kommer vara hyllad i all evighet. Din karriär kommer vara liksom perfekt. Så gör ju Wenger tvärtom här liksom. Han suddar ju nästan ut,
alltså, det är bra,
det är bra han har gjort. Man har ju glömt det nu liksom, för att det har gått så lång tid
utan en enda jävla titel.
Ja, utan exakt.
Att det känns liksom också som han är lite så här inmålad i ett hörn i typ 2 år nästan. Och så får han den här FA-cupen som en slags utväg. Att nu får du faktiskt kliva med heder.
Exakt, nu fick du
och så
chansen.
Väljer han inte det. Han väljer att gå tillbaka till det hörnet säkert. För att det kommer bli en femteplats eller något nästa år. Vad vet jag. Men
och dessutom så kändes det ju naturligt när Tuchel lämnade Dortmund att okej, nu kommer ju bytet. Nu plockar ni ju Tuchel som är framtidsgubben. Ni kan säkert köra på honom i 10 år. Och så blir det inte så. Så att, hade jag varit Arsenal-supporter så hade jag varit, alltså jag hade varit rasande.
Men så sitter vi här om 2 år och pratar, och så har de vunnit Champions League och Premier League.
Ja, men det gör
de inte.
Men är det det han har för ögonen? Är det därför, är det den naiviteten som gör att han är kvar?
Säkert.
Ja, men gör det inte vi det.
Nej, exakt. Nej, men det är väl det som gör att han är kvar. Att han har någon blind tro på att
Det är den här.
Jo, men snart kommer det.
Det är av samma anledning som Zlatan inte kan plocka ner skylten förrän han har vunnit den där jävla Champions. Det är en motsvarande besatthet av att verkligen bara
fortsätta. Verkligen. Jag tror att han, eller jag tycker att han gör bort sig länge. Och det har jag tyckt länge nu. Det har varit läge. Han har haft flera fina lägen. Om inte nu, som Linus sa, med FA Cup-vinsten.
Han lär inte få ett bättre läge.
Och bara steppa ner.
Men nej. Det är fan hylla Dirk Kuyt, apropå en sån sak.
Verkligen.
Som skulle spela kvar.
Ja.
Det var snack om att han skulle spela i 2 eller 3 säsonger till och med.
Ja.
Och så gör han 3 mål i sista matchen och de vinner. Ja. Han lägger ner.
Ja.
Och det är första titeln på 20 år typ.
Ja. Och det är hans liksom...
Han är lagkapten.
Ja, men det är väl super.
Nu lägger jag.
Ja, men man får ju någonstans in sig sina begränsningar. Och alltså, det handlar ju om att avsluta på ett fint sätt. När det är bra.
Men hellre är det.
Än att mjölka det tills det är färdigmjölkat. Nåväl.
Marken Karlsson i hockey som körde ner Leksand i slutet.
Daniel
Kärnström lite onödigt också. Att han fortsatte efter 0-9.
Lite, men jag tycker det är svårt med spelare också. Alltså, de har ändå någonting. Jag tror vi kommer in på det.
Lade inte Gio Waldner också av efter 10 år efter sitt senaste guld? Eller något sånt där. Var det inte? Man gnuggade på jävligt länge. Och blev
långt utanför min kunskapsbas.
Nåväl. Wenger, lägg av för fan. Skärp dig. Samla ihop dig.
Utnyttja ångerrätten på det där kontraktet. Steppa.
Men det om det med Wenger helt enkelt. En annan person som har en lång karriär som det knyts ihop säck kring är ju Francesco Totti. Och Italien konnässör som du är, Stoffen. Så vad är dina känslor kring Francesco?
Alltså som Napoli-supporter så har man ju de senaste åren egentligen inte haft så jättemycket goda känslor kring honom. För han är ju fridlyst, eller har ju varit det. Alltså om någon har dålig andedräkt och andas på honom så får han en frispark. Det är så det funkar där. Så att man har ju inte riktigt gillat det. Men när det nu de senaste 2 åren någonstans man har fattat att nu börjar närma sig slutet. Så har det ändå varit vemodigt, det måste jag säga. Och det eskalerade ju liksom i söndags när det verkligen tog slut. Och någonstans för mig som är född 88 så är det liksom... Under tiden när jag började titta på fotboll så var ju Totti en av de spelarna som liksom färgade en mest. Linus kan nog bekräfta hur jag såg ut när vi spelade innebandy tillsammans. Så det var ganska stor inspiration från en viss Totti. Och någonstans så var det liksom en epok som gick i graven här. Att det är den sista från den tiden.
Från den eran, ja.
Exakt. Så att,
när började han? Har vi några siffror på när han klev upp på seniorlagsnivå?
Inte riktigt, men han har ju varit 28 år i Roma. Ja. Han kom ju dit när han var... Eller kom ju dit. De började väl inte riktigt... De hade ju inte riktigt knattefotboll. Så att, men 28 år i klubben säger ju liksom en hel del.
Ja.
Sen har jag en del att säga om det där med lojaliteten. Alltså det går ju att hylla lojaliteten också. Och att han tackade nej till Real Madrid när han var på sin prime. Men det går också att argumentera för att när det var surr om Real Madrid... Så erbjöd ju Roma honom alltså en lön som gjorde honom till världens bäst betalda fotbollsspelare. Och då är det ju ganska enkelt att vara lojal.
Ja.
Så att det är klart att det finns. Det är samma sak med Daniele De Rossi. Som tills Higuain gick till Juventus så var Daniele De Rossi Serie A's bäst betalda fotbollsspelare. Och som också är den här fanbäraren som har varit i Roma hela tiden. Jag tror han var bäst betald i hela Serie A i 4 år i sträck. Så att alltså, många av de här spelarna... Som De Rossi och Totti utnyttjar ju att sin kärlek till klubben och
sin ikonstatus lite grann.
Exakt, för de
det
vet ju
klubben också, vice versa.
Ja, och de vet ju att klubben, spelarna vet ju att klubben kan inte sälja mig. För då kommer de här sportchefen som har sålt mig att vara hatad av alla supportrar. Han kommer aldrig kunna vara kvar.
25 så. År i seniorlaget.
Det har ju varit lite så nu med Spalletti. Och
ja, men precis. Han har blivit hatad. Och vi såg ju samma med mitt lag, Lorenzo Insigne, som... liksom har giddrat i förhandlingar hur länge som helst med Napoli, och agenterna har strategiskt gått ut och sagt att Liverpool är intresserade och Dortmund är intresserade, och det är klart för att trissa ett värde, för att han har en Napoli-tatuering på armen och han vet om att ni måste förlänga mitt kontrakt för att jag är en fanbärare, jag är född här.
Men
de har utnyttjat det lite grann, men det suddar fortfarande inte bort liksom det han har gjort för Roma och alltså det han betyder för Roma, för att det är extremt unikt alltså.
Men kommer vi någonstans få se en spelare, låt säga spelare som börjar sin proffskarriär nu i år 2017, kommer vi få se någon som är kvar lika länge i samma klubb? någonstans i liksom världsfotbollen som Francesco Totti har varit.
Jag hoppas ju det. Alltså, och det var ju det som var jävligt fint i den här ceremonin, att han gick och passade över kaptensbindeln till den här unga Mattia, som han heter. Det är den yngsta lagkaptenen för Roma.
Symboliskt också.
Symboliskt. Och att han dessutom går ut efteråt nu, så har de ju frågat angående nummer 10 om de ska pensionera det. Och Totti svarar med att jag sa nej direkt, för att jag vill att barnen ska drömma om att bära nummer 10 och göra hela karriären i Roma så som jag har gjort. Jag vill inte ta ifrån dem den möjligheten. Så att han har ju, visar ju någonstans också vägen för, alltså han öppnar ju dörrar och uppmanar fler spelare att göra så. Sen finns det ju vissa spelare som har gjort liknande men som inte blir samma grej. Alltså Bellini i Atalanta som la förra året. Han har bara spelat i Atalanta hela karriären. Från pojk till och la av förra året. Lorenzo Insigne kan bli en sån spelare.
Just det.
Men de växer ju inte på träd liksom, så men som de gjorde.
Men är det större då relaterat till det här som du sa med bäst betald någonsin? Är det då i er tycke, jag vänder mig till båda, större att likt Bellini spela en hel karriär i en mindre klubb som inte kastar pengar på en?
Jag tycker det är helt och hållet beroende på kvaliteten på spelaren.
Mm,
alltså, det som är unikt med Totti är ju att han är så fruktansvärt bra. Ja. Eller framförallt har varit. Att han har hållit den nivån. Jag ska inte hamna där, men jag skulle kunna prata om Steven Gerrard på ungefär samma
sätt. Ja, såklart.
Att det är en fantastisk spelare.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är en svår parallell att inte dra.
En fantastisk spelare som har spelat i ett lag som liksom inte är toppskiktet och har tackat mig.
Exakt, och det man kan säga om dem, det lite ställer mig emot med alla de här fina krönikorna och fina orden, att många säger att han har tackat nej till pengar och titlar.
Mm.
Och det har han ju inte, för att han var världens bäst betalda fotbollsspelare. Så uppenbarligen har han ju fått pengar. Men han har ju däremot tackat nej till att liksom avsluta karriären med ett prisskåp som är liksom överfyllt. Han har en ligatitel.
Han har VM, han har EM.
Absolut, alltså, men han har en ligatitel.
Ja, ja,
det är liksom,
nej, det är klart.
Det är inte speciellt. Alltså visar du hans...
Det är en mer än Gerard.
Alltså, men visar du, alltså drar du upp Tottis... tar du bara en printscreen på liksom Wikipedia över titlar och frågar vem är den här spelaren? Det är inte många som säger det där är Francesco Totti.
Just det.
För att man tänker sig att det här är en... Alltså, det här är en spelare av...
Men det är ju skillnad med de här som liksom bara överlever kontrakt. Jag tänker typ Raúl Tamudo i Espanyol var så här,
precis.
Stanna i klubben. Ja, men det är ingen som vill ha det.
Nej, precis.
Lite, jag tyckte det var lite så... Jag försökte tona ner nästan det här med när vi var inne på Daniel Kärnström. Daniel Kärnström i AIK.
Mm.
Det är ju inte så att det knackar på dörren och tjäna.
Nej, precis. Timme. Han hade någon säsong där.
Ja, men han överlever också några kontrakt liksom. Mm. Och sen slutar han för att han blir för gammal. Då tycker jag inte det är så stort. Så
nej, exakt.
Det här med Totti, det är ju verkligen... Jag väljer att så här... Jag är inne på den här gamla sloganen att man never check a good story, eller man ska säga.
Mm.
Att den här storyn är så fin att jag vill bara låta den vara.
Mm.
Det är ju... Det är ju stad, det är ju Rom också. Det är på något sätt liksom det är stadens folk.
Exakt.
Jo, det här att han är Il Bimbo di Oro.
Och det finns ju att han eller så likt en gladiator glider han in på någon sån här vagn och så.
Ja, och han har ju det, han ser ju verkligen ut som en sån, alltså han ser ju ut
romare. Som en, han ser ut som en romare.
Exakt. Mm. Det är verkligen så. Alltså verkligen precis så.
Ja.
Och för mig så är det verkligen alltså, jag kom på mig själv flera gånger under den här ceremonin att det var liksom, för mig så kommer fotboll, det kommer aldrig bli så likt efter det här, för det var någonstans det sista från det jag förälskade mig som liksom liten grabb. Mm. Det var den sista spelaren.
Och det är så sorgligt att se nu när Philipp Lahm lägger av, Xabi Alonso lägger av. Men det är så många
Buffon.
Ja, Buffon.
Han är ju kvar.
Jo, men
kanske alltså, snart då.
Ja. när han...
Ja, men det är så många som liksom är antingen på väg att lämna eller har lämnat. Och det är ju verkligen som du säger, det är de man har växt upp med.
Mm.
Man har inte den här passionen för de här som flyttar överallt. Och...
Som är födda 1997.
Ja, men det är en helt annan tid.
Ja,
ja verkligen. Annan. Verkligen.
Totti var ju nästan den sista av Buffon. Det finns ju några kvar, men jag håller med. Totti, han lämnar inte bara... Han tog liksom fotbollen med sig på något sätt.
Mm. Ja, verkligen. Alltså, verkligen.
Kommer bli saknad.
Jag lider verkligen. Jag har många vänner som håller på Roma. Och jag kan, alltså, så som jag kände efter slutsignalen på Olympico mot Genoa. Alltså, jag kan inte föreställa mig hur de kände sig. För att jag ska villigt erkänna att det var tårar i ögonen. Alltså, för det var, ja, är det någonting de kan, också, italienarna, så är det fan. Jämför det där med John Terrys ceremoni. Alltså, det är löjligt.
Det är, ja, jag tycker det är så jävla ren och skär kärlek på Tottis ceremoni. Det är liksom, det är så jävla lite extravaganta grejer också.
Ja, men det är ingen ljusshow eller DJ eller podium och exakt. Liksom.
Men däremot är det mycket känsla.
Verkligen.
Ja, men det är bara ge micken, han får säga vad han vill. Du får ta hur lång tid som helst.
Det såg man ju på ärevarvet. Alltså ärevarvet var ju, man märkte ju på honom att han ville inte att det skulle ta slut. Han ville bara gå där.
Ja.
Och för mig, alltså, dels så var det första jag reagerade på var när han såg sina barn. Och när sina två äldsta barn, och när han kramade dem på ett sätt som att det såg ut som att han var barnet och de var vuxna som viskade i hans öron att det kommer gå bra, det kommer lösa sig. Det var jävligt känslosamt, men framförallt nästan när han kramade De Rossi. Och man såg på De Rossi, som ändå har fått stå i skuggan av Totti hela tiden. Liksom smeknamnet är Capitano Futuro, alltså framtidens kapten. Och vad är han, 33? Alltså, nu får han äntligen vara kapten. Men man såg i den där kramen att man såg på De Rossi att krama dig i mer än en sekund, då kommer det brista. Jag klarar inte av det här. Så det var liksom som att han knuffade bort den nästan och bara ja. Liksom.
Och på alltså, talet, jag höll lite fokus på De Rossi i talet. Så de står ju uppradade där, grabbarna i Roma. Och de applåderar rätt ofta på hans snack.
Mm.
Och De Rossi står helt iskallt, till synes iskallt. Och bara, han applåderar inte ens. Men det, man ser och vet att han kämpar.
Han försöker behärska sig. Hans enda fokus är att behärska det.
Han kämpar bara.
Ja. Och sen så, då är det ju så jävla fint också att han går ut idag faktiskt och förlänger kontraktet med Roma. Det blir symboliskt när Totti slutar. Så är det och då sa han ju också i ett uttalande här att jag kommer också vara kvar tills. Alltså Roma-fansen, de klarar inte av att, alltså, att ytterligare...
Tappa en till.
Nej, så att jag gnetar vidare liksom.
Fint för övrigt, apropå ceremonier och Stevie Gerrard som var inne på, eller jag var inne på.
Ja, just det.
Gerrard, på den ceremonin så grät jag verkligen.
Ja.
Alltså grät, floder. Och då kom det en hälsning från Totti.
Just det.
Så att Gerrard är först ut i min elva.
Okay.
Och han skulle vara kapten i alla mina lag.
Den måste han ju få tillbaka.
Och nu. Totti fick nu en hälsning att Totti är nummer 10 i alla mina lag.
All right.
Ja, det har varit mycket sånt och det har varit jävligt fint också att en hel fotbollsvärld med liksom legender och ikoner har verkligen gått ut. Och,
men som
och
du säger, han är ju fridlyst. Du var lite negativ till det för att det har påverkat kanske matcher mot Napoli. Men han är också fridlyst på ett högre plan, alltså i någon slags fotbollsgemenskap väl.
Ja,
alltså,
han tillhör ju en spelare som vi kommer berätta för våra barnbarn om att
vi har sett.
Jag levde och liksom, när Totti spelade.
Ja. Jag har varit på en match live där med Totti på Stadio Olimpico i Rom. Men det var en match med Totti.
Ja,
var där.
Exakt.
Det är ändå något man bär
med sig. Det märkte man. Jag var där också mot när de mötte Genoa. Jag stod på borta sektionen med min Napoli allstuk eftersom det är Napoli och Genoa i vänskapsklubbar. Men där slog jag ju Nordahls målrekord. Det var ju också, alltså man märkte på hela, bara han äntrade planen så märkte man att, alltså, decibelnivån steg med liksom 10% bara av hans närvaro. Så var det en annan grej. Och jag tyckte man såg det även i matchen mot Genoa. Eller symboliskt sett var Genoa igen då.
Ja.
Men att så fort han bara kom in på planen, bara hans blotta närvaro gjorde att laget liksom höjde sig ett visst antal procent.
Mm.
Och det är få sådana, så man ser inte så många sådana spelare nu för tiden som verkligen har det här mentala påverkan på lagkamrater och en hel arena liksom.
Är det en stor spelare?
Och jag tror också, bara kort innan vi släpper Totti.
Men kör, för guds skull, kör.
Jo, men att lite som när Sir Alex la ner, när han plockade ner skylten, att jag har stått och hatat den där karen egentligen i alla år, och när han slutar så så gråter jag nästan. Jag vill ha han tillbaka.
Ja,
och det ser lite också. Som Totti. Och jag tror det kommer vara samma med Buffon och sådär. Buffon kanske lite mer förståeligt, för han är en jävla gentleman. Men att de här gamla spelarna, det finns en sån ömsesidig respekt.
Alltså det även, säger ju en del också.
Det var ju jävligt coolt att Lazios supportrar hade någon sån här...
Och det var inte direkt Lazios liksom vanliga supporter, utan det var de mest...
Ja. Det var grabbarna i buren.
Det var de mest hårdföra liksom, som styr hela Kurva Nord, som körde verkligen en tydlig... Så här, du har varit vår fiende i 28 år, men vi respekterar dig liksom, för allt du har gjort.
Och det är så jävla... Ja. Det finns något häftigt med det.
Ja. Mm. Men det är väl folk som frambringar känslor, va? Det är väl någonting med det. Som är,
vi har ju varit inne på det förut i den här podden. Pratar mycket om hur småaktiga Stockholmsklubbar kan vara mot varandra.
Mm.
Att vi... Jag har ju tyckt att man ska kunna föra ljuset över mörkret. Liksom. Alltså att man ska kunna hylla varandra lite. Rickard Norling var inne på att Djurgården är livsviktiga för AIKs existens.
Ja.
Att man istället ser det så. Så du har liksom en tvilling. Vad fan ser det som något...
Ser det som en tillgång positivt istället för,
ja,
för någonting
men i alla
som
fall, ska... Och det gör ju inte alltid Lazio för Roma, ska vi säga.
Men
det
är ändå...
Ja.
Men när de väl gjorde
och det är som Liverpool så... United också. Men det är ändå, det finns något...
Ja. Men det finns väl någonting fint, alltså det jag tänker att du försöker säga ringas väl in i att det, alltså det här med rivalitet, det finns en väsentlig skillnad mellan rivalitet och hat. Alltså att du kan vara någons rival och liksom bitter motståndare på en plan utan att vilja bekämpa och förinta varandra för den sakens skull. Utan
ja, men istället... det finns ju en respekt. Liksom.
Ja, precis. Som Norling var inne på, att alltså, det är nödvändigt för
rent
känslorna och för att frambringa den här liksom känslan av tillhörighet. Att du har en motståndare som du liksom vill slå och vill vara bättre än. Men därmed vill du ju inte att de ska försvinna. Att de, alltså, utan det,
ja, men det är livsviktigt. Ja, alltså, det är viktigt. Det är ett hårt adjektiv så.
Nej, men det är nödvändigt.
Man kanske inte använda sig av. Men i fotbolls sfären, så är det ju livsviktigt. För klubben.
För klubben är det
livsviktigt. Nödvändigt. Att Lazio och Roma till exempel.
Har en rivalitet. Ja, men stort i alla fall med Totti. Vi kan prata hur länge som helst om hans betydelse.
Vi
för men tack för de här 25 åren i elitfotbollens tjänst, Francesco. Du lämnar
Grande
ett stort
Dieci.
Tomrum efter dig. Men, apropå italiensk fotboll. Stoffe, du är ju som sagt en italiensk fotbollsfantast.
Ja, exakt.
Men vad är det du gör? För du...
Får jag sticka in med kaffe?
Ja, men gärna. Någon. Supergärna.
Gärna, en liten skvätt med
kaffe.
Ja. Men du ägnar dig alltså åt att i media, i olika kanaler, prata och ja, hantera fotboll helt enkelt. Berätta lite snabbt, vad är det du sysslar med?
Dels jobbar jag på Viasat, där jag egentligen jag klipper videos, alltså highlights från fotbollsmatcher i första hand, men också annan sport som Viasat sänder.
Mm.
Men mestadels fotboll. Annars så har jag under den här våren så har jag gjort ett program som heter Destination Europa, som jag gör tillsammans med Betsson, där jag glider runt i fotbollseuropa och kollar på feta matcher.
Jobbigt jobb.
Ja, trist. Men någon måste göra det.
Någon ska göra det också.
Ja, så jag har varit på...
Glider runt, vad du gör.
Ja, det är faktiskt det jag gör. Så jag har varit runt på 8 matcher och gjort reportage om varje program, eller om varje match.
Okej.
Okay. Det är mest fokus då på allt runt omkring. Liksom. Mm. Staden, supportrarna, arenan.
Och... Känslan kanske.
Ja, men precis. Försök förmedla liksom, hur det funkar och de olika kulturerna. Så att,
har du någon topp 3 eller?
Det beror på om vi ska snacka fotbollsmatch eller om vi ska snacka det programmet handlar om. Alltså stad och stämning och supportrar.
Ja, hellre det. Kulturen.
Ja, känsla.
Ja, då är det en solklar vinnare i Genoa Sampdoria. Det derbyt.
Okay.
Det var...
Där är du ju lite part i målet också.
Ja, men lite. Men jag kan säga så här, att jag har med mig en kameraman som är United-supporter och som inte... Han hade aldrig ens varit i Italien.
Okej. Okay.
Vi hade identiska listor när vi summerade. Jag bad han att skriv din topplista, så 1-8, så skriver jag min och så jämför vi. Och vi hade identiska listor på vad som var liksom bäst. Och Genoa Sampdoria var...
Det där det hände.
Alltså kuststad i norra Italien. Klassiskt det här med liksom bergen som lutar ner mot vattnet. Och det liksom, husen ser ut att stå på varandra. Det är staden. Skitfin. Arenan, insprängd mellan husen. Långa höga trappor som är liksom, de är 150 meter målade i klubbens färger beroende på vilken kurva du ska ner mot.
Matchen var 20:45, fullsatt på barerna från 15:00 och ramser nonstop, alltså från 15:00 till 20:45. Alltså, så fort en bengal slocknade så tändes en ny. Det var fyrverkerier, raketer, sjuka tifon och en stämning som var liksom helt... Ja, den var brutal. Och en arena som påminner mycket om gamla Råsunda med liksom två etage, kortsidor, fyrkantiga arena. Till skillnad från många italienska arenor.
Som även kul att det också, den är inte så attraktiv för turister.
Nej, exakt. Så det var väldigt det liksom mycket, genuint. Liksom.
Är det mycket äkta italienska gubbar med basker
som, ja, verkligen. Liksom, alltså, engagerade. Och till och med, alltså, alla är engagerade. Ja. Jag satt ju på långsidan. Det var liksom gamla tanter, små kids, ungar. Alltså alla åldrar, både killar och tjejer. Och alla var liksom passionerade in i matchen och levde sig med. Det var...
Det, nej, det kan man åka någon gång.
Ja, verkligen. Det är en bucket list match alltså, att åka på. För alla skulle jag säga.
Och
jag just den matchen också. Genoa Sampdoria. Eller Sampdoria Genoa. Men den matchen är, den var jävligt, jävligt cool.
Jag har inte varit i just Genoa. Men jag håller ju med dig om matcher i mindre italienska städer. Där tenderar det ju att vara just det här att hela bygden sluter upp. Och det, som du säger, det är fullsatt på barerna. Alla pratar om matchen.
Jag pratade inför, så gjorde jag en intervju där med Tancredi Palmeri. Känd...
Just det.
Ja, fotbollsjournalist, och han sa det väldigt bra, för att jag bad honom att jämföra det här derbyt med till exempel Inter Milan eller med Roma Lazio. Mm. Och då sa han att Inter Milan, det är mer som ett event, ett världsevent. Alltså alla ser matchen och det är turister och det är liksom, det är den stora matchen. Det är ingen liksom, du kan gå med vilken halsduk du vill, det är lugnt, du kommer aldrig känna dig osäker eller otrygg eller sådär. Så det är liksom en världsmatch. Roma-Lazio, det är spänning. Du känner att efter varje gathörn du vänder dig om, och du känner liksom att när som helst så kommer någon bli skjuten här. Liksom. Det är liksom elektriskt. Spänning i luften. Mm. Med Rom, eller Genoa Sampdoria, det är mer som en fest. Alltså, det är stadens fest. Det är rivalitet, absolut, men på den nivån vi pratade om är respektabel. Mm. Att det är skön stämning. De triggar varandra, men inte så att det blir fight. Liksom. Så att den var extremt häftig. Mm. Tvåa skulle jag säga, här är jag ju väldigt part i målet, men Napoli-Juventus, just för att det var Higuains första match tillbaka.
Okay.
Det var jävligt speciellt. Alltså, jag har varit på många Napoli-Juventus, men den här var...
Var det hårt mot Higuain?
Ja, det är en ljudnivå som, alltså, det var tinnitusgräns. Alltså, jag tyckte nästan att, alltså, ibland så var det så här, fan, jag måste gå ner liksom, från läktaren, för att det här är helt
pallant.
Alltså. Nej, exakt. Och framförallt för att man såg att det påverkade honom. Det påverkade honom så extremt mycket. Han var direkt svag i den matchen. Han var urusel.
Okay.
Och på uppvärmningen, så, alltså varje gång han nuddade bollen på uppvärmningen, så skrek alla unisont merda. De körde någon sån här entouch-passningsövning. Mm. Det var liksom 70 000 fullsatt 3 timmar innan match. Inte ens stor ledig. Så den var jävligt speciell också.
Merda är skit, ska vi säga.
Ja, absolut. Exakt.
Italienska.
Så den var jävligt speciell också. Trea hade vi nog Tottenham Arsenal.
Just det.
Också speciellt.
Hygglig fight det också.
Ja,
och som det blev
fick,
också.
Ja, och så faktiskt fick liksom, jag hade aldrig varit på fotboll i England.
Nej.
Första matchen. Och jag fick liksom alla de här fördomarna bekräftade. Mm. Sånt som man trodde hade försvunnit från engelsk fotboll. Men som jag tror lever kvar tack vare att det var en gammal arena.
Hade du
liksom
8-åringar som pekade fuck you och så vidare på
det? Verkligen, och det var liksom varenda, alltså det var Stone Island så långt ögat kunde nå. Framförallt det här, men jag stod ut, har ni varit på White Hart Lane?
Ja, 2 gånger.
Nej, inte.
Ja, långa bargatan som är liksom utanför det här, ja, utanför White Hart Lane, så går det en lång bargata.
Längst... Där det är barer eller så är det tvätterior.
Ja, exakt. Och det är ju ett ruffigt område, ska vi säga.
Så mycket bara, mörkt.
Ja, så bara där så kände man liksom att det var en spänning.
Mm.
Och så ser jag liksom 500 meter längre bort, helt plötsligt bara dyker upp sirener. Så jag bara, fan, frågade någon lirare. Min kameraman hade dragit för att han skulle lämna våra stora kamera, så jag var ju solo. Så jag frågade någon så här, vad är det som händer där borta? Han bara, det är ju Arsenal-fansen som kommer.
Okej.
Jag bara, men vadå, i någon buss eller liksom? Han bara, nej, de går. Jag bara, men inte här. Alltså det är ju liksom barer och uteserveringar längs med hela. Han bara, jo, de går här. Så det var verkligen så här, det var som en skockfår liksom. Så kom och det flög så jävla mycket öl. Och jag var själv, jag stod ju och filmade för att jag ville ha mer. Filma med mobilkameran. fick liksom ett, av Arsenal-supporten ett mynt kastat som träffade axeln stenhårt. Okay. Det var verkligen så här Football Factory-stämning. Mm. Och det trodde jag liksom inte var kvar.
Inte på så stor match, tänker man. Att det ändå, alltså...
Exakt, och man tänker att de har koll här. Liksom, ja. Att Arsenal-supporterna får komma in. Liksom,
ja, men det där tänker man i Millwall eller... kanske de beter sig på det sättet. Men inte på
det känns så luttrad. Jag var på Millwall Cardiff.
Mm.
Och där var det också så här... Alltså var så luttrad. Det kom en klick med Cardiff-grabbar. Alltså en klick. 50 man kanske, ja, 60 man.
Påtagligen då.
Ja, men det är ju verkligen, de gör sig hörda. Man ser att nu är det något som händer. De går också förbi ett stråk av Millwall-pubbar. Och det flyger flaskor och det flyger allt möjligt. Mm. Och Millwall-fansen levde verkligen upp till det här ryktet de har. Och då frågade jag också, som du ungefär, frågade någon gammal tant. Vad är det som händer? Är det Cardiff-fansen kommer? Men det är verkligen, det är inte så att det är så här, nej, ja, vad är det som händer? Utan nej, det är Cardiff fans.
Mm, man, liksom, man vet.
Det är vardag.
De vet om liksom. Men sen samtidigt är det där, så det är nästan det som har varit mest intressant, att se de här olika kulturerna. Att i Italien så står man och sjunger för, man har samma ramser varje match, man sjunger om färgerna, man sjunger om klubbmärket, man sjunger aldrig om någon spelare.
Nej.
För spelarna är ju bara legoknäktare i italienarna. Förutom Maradona i Neapel, han är ju gud. Liksom.
Och Totti då kanske.
Han kan man sjunga någon ramsa om, Totti i Roma, absolut. Men i övrigt så är det liksom, en ramsa kan rulla i 20 minuter och någon trumma som håller takten och sådär. Medan alltså, i England är det helt tvärtom. Det är,
alltså, det är de dagsfärska ramsa, grejer.
Det är dagsfärska grejer, det är hån fram och tillbaka när... När Tottenham-fansen körde sin klassiska "Oh, when the Spurs go marching in", så svarar ju... Arsenal sjunger ju med, men de sjunger ju "We won the league at White Hart Lane". Så att det blir, alltså det är verkligen de här korta, snabba replikerna fram och tillbaka.
Ofta väldigt fyndigt dock,
tycker ofta jag. Ofta väldigt fyndigt. Jag satt
fat och garvade, Spanish waiter och så vidare.
Ja, jag satt och garvade hur mycket som helst under matchen, just för att det var den här...
Det finns ju, det är en sån här, jag har blivit en på Spotify och börjat lägga upp såna olika, det finns hela album med olika lag, såna ramsor som är bara liksom direkt kappade från olika matcher. Jag har lyssnat på det. Det är bra,
Spotify-tips. Alltså det är ju väldigt korta, sen är det, kan det ju vara tyst också.
Exakt, kanske det märker man ju verkligen. Alltså, jo, men det kan jag säga absolut. Att, alltså fram till Tottenham är 1-0, då är ju Arsenal-fansen som är en tiondel av arenan. De är ju klasser bättre.
Det är alltid
de sjunger hela tiden. Sektioner. För att de har ju liksom inga ordentliga ståplatser eller ordentliga liksom klacksektioner. Mm. Utan det är lite sporadiskt här och där. Men direkt efter 1-0, då hörde jag ingenting från Arsenal resten av matchen. Då var det bara Tottenham. Så att det är
roligt så här, för de
olika kulturer, men det är, man gör sin grej. Liksom. Och det har varit jävligt intressant för mig som jag har varit innan det här. Det har varit väldigt mycket så här, Serie A i facit, den publiken. Det är så här man gör. Liksom.
Ja.
Och sen när man varit i Portugal och i Tyskland och sett den här gula väggen som för övrigt var... mest överskattade jag någonsin har varit med.
Säger nästan alla som var där.
Ja, extremt.
Fin på bild.
Verkligen. Bildskön men usel. Nej, men att se de här olika, hur man laddar upp och vad det är för liksom, stämning. Och
men vilka länder var du i då? För jag...
Portugal, Tyskland, England, Spanien två gånger och Italien.
Okej, men du var inte på någon sån här, för det finns ju några beryktade, jag tänker Belgrad till exempel.
Nej, precis.
Jag tänker Istanbul, du var inte på någon sån?
Nej, inte än.
För där säsong, kan man ju prata känsla, tänker
säsong
jag.
Säsong 1 här så var det bara att det var tittarna som fick rösta.
Ja, just det,
då blir det stora. Blir de stora. Men om det blir en säsong 2, vilket jag hoppas att det blir nu, då ska vi försöka satsa på att åka lite mer
obskyra länder. Sydamerika kanske, liksom. För den delen.
Ja, förhoppningsvis, det hade ju varit fint. Men ett Old Firm till exempel skulle ju vara coolt att se. Så att vi får se, men det är det jag har gjort i vår här i alla fall. Sen gör jag massa annat också.
Ja,
och ibland är jag ledig och sådär.
Ja, det ska man ju också vara lite då och då.
Jag körde för övrigt Spurs fansen någon gång, "His eyes are offside".
Den är ju klockren.
Ja, det gjorde de, absolut. Underbar. Den är riktigt bra.
"Teeth are offside" har vi väl också haft.
Ja, till Suarez. United fans. Ja, det finns många.
De har många roliga ramsar.
Ja.
Så är det.
Absolut. Ja, vad har vi mer, Linus? Jag ser du ögnar igenom en lista med lite nuggets. Har du något mer som du vill lyfta?
Tidigare.
Ja,
då har vi haft så här en lista.
Precis.
Vi har kommit lite med punkter.
Ja.
Men en liten dagens lite frågor om vart har listan tagit vägen.
Ja, så att
vi har haft en lista tidigare som ett segment som inte varit en så här magiskt tragiskt grej. Utan mer bara en lista med punkter.
Precis. Men det, snabba, fem snabba,
right. Vi kallar det för.
Men jag kör.
Ja.
Jag ska se hur många det är. Totte har vi dragit. Jag tänkte prata lite om det. Det skiter vi. Jag kan bara snabbt. Jorge Wijnaldum i Liverpool har gjort 6 mål i år. Alla på hemmaplan.
Ja.
Gjorde 11 mål i Newcastle förra säsongen. Alla på hemmaplan.
Okej. Okay. Svårt att prestera kul. Utanför. Ja.
Ja, men det var intressant.
Borta match.
Ja.
Ja.
Vad har vi mer? Jag tänkte säga domarnivån i svensk fotboll då.
Ja.
Pratar jag om. Jag tänker om ni har sett det eller inte. Kolla upp det. William Attarskades utvisning i Örgryte mot Gais.
Sanslös.
Vi har Oskar Linnés gula kort mot Örebro, tror jag det var.
Örebro hemma, ja.
Mm. Vi har Djurgården-Göteborg. Mm. När Djurgården gör mål, när det är talk offside. På den sidan där linjedomaren står för övrigt.
Han är ju fan meter i, alltså det är ja, verkligen det är. Klockrent.
Och det är ingen liksom löp.
Nej, det är inte han står flera meter offside.
Och jag tänker också på en sak som kanske inte så många tänker på. Men Simon Tärnqvist, AIK mot Malmö.
Mm. Oh, herregud, ja.
Malmö vinner och det, alltså, så är det. Malmö har bättre trupp, bättre bredd och det visar sig att de var starkare helt enkelt. Men så får det må vara hänt. Men Simon Tern har ett läge i typ, säg 87 minuten eller någonting. Mm. När han för bollen egentligen hela banan fram. Och får spark, står upp, får spark igen, står upp. Till sist så går det inte längre. Och jag vet inte om han lägger sig eller om han bara tappar bollen liksom.
Det är det som är problemet.
Och då blir jag så frustrerad när man pratar om att man ska stå upp.
Ja.
Och Simon Tern gör det i det här fallet. Och nu tog jag Simon Tern som ett exempel. Det finns säkert andra också som står upp. Men hade Simon Tern filmat
så hade det varit snurr
för rött alltså,
ja.
På Malmö. Och ett jätteläge för AIK.
Ja.
Och det stör mig att när man säger uttalat från domarhåll att man ska stå upp, då måste man fan börja blåsa på sånt.
Och det blir nästan ännu tydligare på målet Malmö gör. När Jeremejeff sätter in liksom två raka armar på Nyholm. Och exakt. Nyholm väljer att stå upp för att han är orutinerad.
Mm.
Alla vet om hade det där varit Nisse Johansson.
Ja,
han ramlar ju alltså av en vindpust i sådana lägen.
Och så får
Nyholm har ju inget chans att nå bollen.
Men så får han blåsningarna med sig också.
Exakt, men om domaren ser att domaren behöver inte se situationen där. Utan ser han bara, okej, nu ramlade en spelare. Och så ser han en anfallare som står så här.
Det är ju
1+1 så är det frispark till AIK. Nu gör de mål och vinner.
Mm.
Så att, jag håller med. Och jag tycker egentligen att det stora problemet är att de inte kan kommunicera. För att i de fallen du tar upp med Linnér och Attarskade.
Mm.
Så lämnas det ju in, det överklagas ju.
Mm.
Men förbundet och domarkommittén går ändå in och säger att nej, det var rätt. Mm. Då är det som att de ber om att bli kritiserade. Mm. Och det är problematiskt.
Men det är väl ojämnheten som är problemet.
Och vi har sett väldigt många fall där det verkligen har... alltså från spelarhåll i år så har man kritiserat domare.
Mm.
På ett annat sätt än tidigare nästan. Det har varit väldigt mycket...
Men det vill jag nästan däremot säga emot istället. Det tycker jag blir pajigt. Alltså om spelare och ledare ska gå ut. Som han Mikkelsen senast. Bayerns tränare vart ju uppvisad på läktaren.
Att man går ut i media.
Du kan ju inte prata om en situation och säga jag tycker att han borde ha dömt si eller jag tycker att han borde ha dömt så. Det kan du absolut säga. Men när Mikkelsen går ut och säger så här, det var en liten pojke som försökte vara en stor man.
Ja.
Du förlöjligar och hånar och förminskar. Och
det blir inget sakligt då.
Nej.
Nej, och det blir bara löjligt.
Och då kan man inte förvänta sig annat än osakligt svar på det.
Exakt. Alltså,
och då är ju boll i rullning.
Säga det till din sportchef eller något, men gå ut och säga det i media. Det är ju lika idiotiskt som när förbundet går in och inte häver Linnérs gula eller Attarskades röda.
Men du måste väl ha, alltså, som sagt, det måste ju finnas officiella kanaler. Vi klagar i den här kanalen, domslut kommer i den här kanalen. Sen kan man ju absolut, som du säger, man kan gå ut och vara förbannad på en, eller tycka annorlunda, men man får göra det med respekt för yrkeskåren domare, eller absolut. För all del för yrkeskåren spelare. Vänd på det, om en domare går ut och brutalt sågar i efterhand, jag vet inte om jag har sett det någon gång, men jag tänkte jag motsatsen, att en domare i efterhand skulle gå ut och liksom ta heder och ära av en spelare efter en filmning, det skulle ju rimma jävligt illa så.
Ja, definitivt. Men domarnivån
överlag
måste upp.
Måste jämnas, va?
I alla fall på det man pratar om. Det är det jag stör mig mest på. När man har de här träffarna typ på Infracity och Uppsala och allt vad man är. Och så pratar man om just en sån här sak. Att man ska stå upp. De vill verkligen att man ska stå upp. Det är liksom visionen för året.
Då måste det premieras när man gör det.
Så innebär det ibland också. Alltså man har träffar där domarna säger inför säsongen att det här ska vi tänka på. Och nu var det verkligen att vi ska stå upp. Och Simon Tern gör ju precis det.
Mm. Men vad är lösningen då?
Men det är
ändå
så tydligt att han får smäll.
Vi har ju tidigare, vi har ju tidigare pratat om utvecklingar på domarfronten och liksom hur det bedöms och sådär. Men jag, bland flera, har varit positiv till liksom att utnyttja teknik och utveckla vad ska vi säga, möjligheten för domarna att döma på annat än vad man liksom ser och känner här och nu på planen. Vad säger ni om det?
Vi har ju sett i U21 nu. Mm. Så har de, eller vad säger jag?
U17 VM? Nej.
Nej, U20.
Det är U20.
Ja, jag tror det.
20 är det på, bra, precis.
Någon junior, något juniormästerskap.
Ja, så jag tror det är England, Argentina.
Ja.
Så såg vi för 2 veckor sedan någonting. En argentinspelare som armbågar en engelsk, vinner bollen, skapar en situation. Det blir hörna. Det är målchans för Argentina, det blir hörna. Och domaren väljer att vänta med hörnan för att han vill se sekvensen igen.
Mm.
Och efter att ha sett den så får argentinska spelaren rött kort för att han har armbågar i huvudet. Och det hade domaren missat.
Ja.
Det, jag vet inte. Jag tycker det är, det pajar ju rytmen i fotbollen.
Men man måste ju inte göra det så heller. Det måste ju inte vara amerikansk fotboll att du kan gå in och video-reviewa allting alltid. Men jag tänker mig liksom...
Som tennis, kanske en challenge.
Ja, men man, kan man ha någon challenge är... eller vad, någon, jag bara bollar upp den.
Jag är helt anti, alltså, jag kan tycka att det är fine med, jag var inne på det här redan med
målkameror.
Och jag var egentligen inte mot målkameror, för att det är ingen bedömning, alltså bollen är över eller inte. Det går inte att döma att den var över. Du kan inte tolka att den
man
var
över.
Man
är väl offside eller inte, va?
Ja, men å andra sidan då, där är också många varit så här, men du kan ju se, offside är också facit. Jo, men hur ska jag, alltså, om jag frispelar Linus och så är han offside och så gör han mål, då är det enkelt, för då får du ju direkt avbrott och då kan du ju kolla, ja, men han var inte, eller han, det var offside.
Vi dömer bort det.
Ja. Men om det är tvärtom då, att jag frispelar Linus är onside men stinsen vinkar och domaren blåser.
Just det.
Och så blir det så här, vänta, gör om han det. Var ju onside.
Spola tillbaka.
Då? Ska få en MLS-straff fri från halva plan eller? Ja. Hur löser vi det då?
Nej, jag har inga enkla svar.
När börjar ett anfall? Alltså när bedömer du det? Alltså om du armbågar någon men motståndaren gör mål, då är det så här, vänta, hur långt tillbaka i tiden kan man gå för att kolla det?
Och just det.
Hur mycket påverkar det? I det här EM-et, eller i den här turneringen i alla fall, i VM måste du...
Det är väl VM, Argentina och England möts.
Och så vidare.
Rimligen. Ja.
Jo, men då var det bara på målchanser. Ja. Som man fick.
Och jag menar, i hockey har vi, alltså, man ska jämföra det när det blir mål. Det är väl då det kollas i videon.
Men det var även i det här mästerskapet var det också en straff som blev dömd för videogranskning.
Mm.
Och som många, eller de flesta jag har sett i alla fall, tycker att, alltså, situationen kommer, det kommer ett inlägg eller något, någon får en liten tackling eller det är en 50-50-duell liksom.
Mm.
En spelare ramlar, spelet går vidare, det blir inkast, domaren kollar på reprisen och dömer straff. Men när alla får se repriserna så är alla rörande överens om att det där ska inte vara straff.
Okay.
Och då blir det ju ändå...
Bedömnings.
Alltså även med repriser så kan det ju bli
det är det,
fel.
Det är det som blir jobbigt.
Blir det ju skevt.
Det håller jag med om. Att det, när man kollar på en video så vill man ju att det ska vara definitivt ja eller nej. Liksom.
Just det.
Och det är ju
men det blir ju en bedömning
hos alltså, även om du ser en armbåge. Den här domaren som tog armbågen för i matchen England-Argentina... Mm. Visar du den reprisen för 10 domare så kanske 7 ger rött och 3 ger ingenting.
Just det.
För de tycker att nej, men det där var lump.
Och just den sekvensen de är inte heller solklar. Han försöker typ...
De säger ju ofta vapen eller verktyg liksom. Och vissa kommer ju bedöma det som ett vapen och vissa kommer bedöma det som ett verktyg.
Men
det är det som är charmen med fotboll tycker jag. Och man tar bort lite av det genom att... För att sådana situationer blir... Det går inte att få rätt.
Pratar vi inte lite emot varann här då. Om vi säger att å ena sidan så är det charmen, jag kan hålla med om det såklart. Det finns en charm i att det är här och nu som det döms och all judge, vad är de säger? Judge duty. All judgments are final. Ja. referens. Men i alla fall. Å ena sidan. Å andra sidan. Man ska stå upp, man måste fan få någonting för att man står upp när man kunde ha filmat och inte filmade. Alltså, vilket man då kanske skulle kunna avhjälpt med videogranskning i efterhand och få någon slags...
Nej, jag tror snarare att man behöver få in, alltså få domarna, alltså utveckla domarna.
Ja.
Alltså att få visa upp såna här tärngrejer. De har ju sina möten och sina utvecklingsdagar eller vad de har.
Men och att inte hålla om varandra för mycket, alltså kommunikation. Verkligen skulle vilja
Men de hade blivit så att mycket mer hyllade om de gick ut. Det här Attashkades röda är ett perfekt exempel.
Mm.
Ingen tycker att det är rött kort. Det överklagas. Alltså, är de smarta där så går de ut och bara, vi gjorde fel, vi tar bort det. Han får spela nästa match.
Men om de hade kunnat videogranska det, hade de kunnat ta bort det på 2 minuter efter.
Ja, eller så kanske den domaren fortfarande tycker att det är rött.
Så kan det vara.
Så funkar det tyvärr. Eller tyvärr.
Ska vi gå vidare?
Vi tar det vidare. Ja. Fortsätt på listan.
Domarjävlar.
Domarjävlar.
Det kan vi vara överens om.
Det kan vi vara överens om. Alltid.
Nej, men det måste upp faktiskt. Domarnivån. Ja, överlag.
Definitivt.
Vad har jag? Jag har lite smått och gott här. Jag väljer ut. The Mauler.
Ja.
Skulle jag vilja prata om.
Alexander.
Alexander Gustafsson. Vilken jävla fjant.
Också men väntad alltså, åsikt.
Patetiskt frieri också. Ja, det är bara det jag vill säga. Jag tycker att Sverige, vi har tappat det. När alla tycker att han är kung. Han slår någon sönder och samman. Ja, jag vet inte.
Ja, men alltså, så här, om vi ska skilja på det, så finns det väl ändå en atletisk prestation i att vara duktig på en kampsport. Eller? Alltså det, där måste man väl ändå kunna...
Brottning. Ja. Det är en kampsport där det är... Det finns, du kan vinna på liksom, alltså, vad säger man?
Teknik.
Ja, Nelson, så det, ja, det är rullning och grejer. Det är teknik, ja, det finns lite konstruktivitet, eller hur? Kreativitet. Du måste ändå vara lite taktiker. Alltså, UFC är bara destruktivt. Och alla tycker att det är bra.
Framförallt tycker jag att det är vidrigt. För att de, alltså när du golvar någon i UFC...
Mm.
Då hinner du ju fram, du hinner ju alltid fram och mata 3-4 när de ligger och är knockade.
Ja, men det är
så jävla
vidrigt. Jag håller med om att
så bara, det kan finnas
blod liksom, och det är...
Och sen går han upp och kör ett frieri med så här halvtalfel och skit.
Ja, men det appellerar ju såklart till någon slags väldigt djuriska instinkter och så. Det är väl därför folk gillar det, antar jag, att det finns någon slags sån här primal...
Ja, men hur kan det vara så många som gör det?
Ja, men för att det är 90% av vi har inte utvecklat så mycket mer sen stenåldern än så. Att det är folk tar, det är fortfarande, det finns något väldigt så här basalt
i, ja, att, fast jag tror att det finns något credit i att gilla det. Det är det jag stör mig på. Jag tror att de flesta som gillar det,
ja, gillar det inte.
Också gillade Swedish House Mafia när de kom.
Okej.
Okay. Förstår vad jag menar?
Nej, alltså, nej, vet du vad de gjorde? Vet du vad de gjorde? De gillade inte Swedish House Mafia när de kom. De gillade Swedish House Mafia på Friends-spelningen 2012. Ja, då men, gillade de Swedish House Mafia.
Men du förstår.
Ja.
Det är liksom...
Men det finns en skillnad här. Det finns... Ja, men okej.
Okay. Det är du... såhär, vad fan, The Mauler vann. Ja, in och gillade det. Jag har inte sett det. Jag vet inte vem det är.
Ja, just det. Men man gillar det. Ja.
Det är coolt. UFC.
Medgångsförfortande.
Jag vill vara den som säger nej.
Nej tack till UFC. Men ja, i alla fall, pajet frieri, jag håller med.
Ja.
Ja.
Och den sista bara jag har.
Ja.
Vi pratade om stora matcher innan. Vi pratade om Zlatan. Att han, du ville att han skulle ha gjort succé.
Ja, men jag sa någonting så här mest för att väcka en diskussion lite grann. Om att har han, är det en succévärvning trots att det målades upp som kanske en potentiell floppvärvning? Ja, han gjorde det... som sagt 20, vad sa vi? 8 mål på en säsong i United.
Ja, jag tyckte att det var hårt att säga succé. Ja. Men det är, alltså, han har gjort det bra.
Kan vi ena oss om att det är ett VG eller på någon slags betygsskala från skolan?
Jag har ju 2 grejer att säga om Zlatan, och en av dem jag bollar ju upp för att jag kan få en inbjudan till ett nytt program, för att det kan bli en ganska het diskussion.
Ja, bra, det låter som att
men det första är att jag är extremt trött på hans surr nu om att han är ett lejon. Det är liksom... Nej, det är du inte.
Enough with the djurreferenser.
Så många mål gjorde du tyvärr inte. Och så bra var du inte. Så att, nej.
Vilket kattdjur skulle du vilja likna honom vid?
Lodjur kanske.
Ah, okay. Så han är bäst alltså, i Sverige.
Sällsynt. Han är en udda figur. Liksom, och han är absolut på en egen nivå i Sverige.
Det är ändå snygg. Snyggt plockat live.
Jag tror att många gillar UFC för att Zlatan gillar UFC.
Ja,
jag
vill bara säga absolut. Ja. Och den andra grejen jag vill säga om Zlatan är att jag tror att det är ett strategiskt val att gå till Premier League när du är, som i hans fall, alltså, det börjar ta slut.
På liksom. Fallrepet.
Jag tror att det är den ligan där en sån som Zlatan ändå, han vet att här får jag ut mina egenskaper bäst, för att jag tycker inte att den är så pass bra att det går att dominera trots att det går att vara så pass bra som man är, för att ligan är fortfarande så pass begränsad som den är. Nu vet jag att ni håller den högt liksom,
men
jag håller den ju inte så högt, vilket jag får bevisat för mig i de europeiska turneringarna.
Men kan man inte också vara cynisk nog och säga att det att gå till United är det absolut största skyltfönstret Zlatan kan nyttja för att göra sitt varumärke ännu starkare.
Dels det,
alltså, för en efterkarriär.
Allt han gör är ogenuint. Nästintill.
Fast allt också då...
Men jag håller med. Alltså, det är ju strategier.
Ja,
det är
affärstänk taktik, och så vidare.
Ja.
Men så, han håller ju. Han färgar ju också i ligan.
Men det är oerhört långt mellan Totti och Zlatan.
Det är det ju. Ja definitivt.
Men det där är ju bevis. Alltså det där är ju verkligen så att... Alltså det är det jag menade med att... Alltså den fotbollen som jag och ni är uppväxta med, den dog ju nu med Tottis avsked.
Ja.
För att nu är det Zlatan... Alltså de nya som kommer komma nu är ju Zlatans.
Ja.
Du ska spela i Barca, Real och United och Milan och Inter och Juventus. Och
ja,
det är därför jag hoppas, på dig överallt. Jag hoppas, alltså Zlatan, man ska ju vara glad att man lever när han spelar. Såklart. Sverige.
Ja.
Och det är svensk.
Han framkallar ju fan någonsin. Känslor också.
Det, måste det är klart att vi i Sverige ska hylla honom.
Ja.
Men jag ser ändå fram emot att inte så många andra kommer att hylla honom när han slutar.
Jag ser mest fram emot att... alltså, de här linjerna suddas ut lite. Premier League kommer ju fortsatt vara störst. Men så som det har varit den här säsongen i liksom media, men också den här, de här mjukis-supporterna som bara har följt Zlatan vart han än har gått. När Zlatan slutar så tror jag att det kommer bli mer fokus på La Liga, mer fokus på Serie A igen, mer fokus på Bundesliga.
Mer fokus på fotbollen kanske.
Exakt, att man snarare, och jag tror många som har varit Zlatan-älskare snarare kommer blicka tillbaka på att så här, okej, vänta, jag gillar ju faktiskt fotboll. Jag, vänta, jag har kollat på fotboll varje helg, men jag bara kollade Zlatan har varit. Vart var han som, vart följer för honom, eller vart var han som bäst?
Ja,
men då kanske Milan blir mitt lag då, eller,
ja, just det.
Eller Barca blir mitt lag, förhoppningsvis inte, men ni fattar grejen här. Att det, jag tror att linjerna kommer suddas ut.
Definitivt. Lite,
och jag tror att det är sunt för...
Du får återkomma så får vi...
Ja, du får göra det. Vi ta, får vi surra vidare.
Så kan vi ta...
Kanske när han...
Då kan vi ta diskussionen hur
jag känner att det appellerar till att jag vill säga jättemycket mer.
Precis.
Men det kan vi göra en annan gång.
Men vi hinner inte riktigt.
Men en liten...
En sista.
Nugget.
Ja, en sista nugget. Ja,
apropå släng in att han har gjort mål i finaler och sådär.
Just det.
Så Romelu Lukaku var det många som röstade på ju.
Ja.
Som säsongens forward.
Bubblar då på forwardsidan. Ja.
Jag tycker inte att han... knappt är med bland de fyra.
Okay.
Och jag ska säga varför nu.
Låt höra.
Om man skulle plocka bort alla Lukakos mål för Everton,
mm,
som är typ, vad var det, 23? 24, 25?
Det var ganska många. 20 plus. Ja.
Mm. Så hade Everton haft exakt lika många poäng.
Är det så?
Och det, för mig, är talande. Statistik, det kan man vrida och vända på
det
hur man
vill.
Det
finns tre sorters lögn. Lögn, men... förbannad lögn och... statistik.
Ja, ja. Men jag tycker att det talar ändå något slags språk.
Lite som den kritiken Messi ofta har fått. Nu, inga jämförelser annars. Ja. Men Messi har ju ofta fått kritiken för att när han gör hattrick då gör han 4-0, 5-0 och 6-0.
Ja.
Men nu har han är ju såklart avgörande också. Men ja. Det är många av de där målen som inte är matchavgörande. Nej. Mål.
Visst är det så.
Och Lukaku, det är ju väldigt, alltså det är ju anmärkningsvärt där ju.
Ja, men
alltså, det är inte ens ett poäng mindre. Liksom.
Samtidigt så är det ju, du pratar ju nu utifrån bara, alltså antal mål gjorda i respektive match. Du pratar ju inte om vilken påverkan respektive mål har för matchbilden i övrigt.
Men det är klart att han kan ha dödat
en match. Han kan ju ha dödat en match, eller han kan ha satt igång målskyttet.
Det är alltså aldrig så att de har vunnit med 2-0 och han har gjort båda.
Aldrig.
Det är
eller för det är aldrig 1-0 han har gjort.
Ja.
Det enda.
Han har inte gjort 1-0 liksom.
Han har aldrig gjort
1-0. Han kanske har gjort 1-0, men de har ju då inte vunnit med 1-0.
Nej,
ja. Det är intressant.
Jag tycker det är mycket intressant.
Ja.
Och då kan jag avsluta med att säga att Steven Gerrard är den enda spelaren som har gjort mål i FA-cupfinal, Liga-cupfinal, UEFA-cupfinal och Champions League-final.
Just det.
Den enda i världen.
Och Premier League har han vunnit 0 gånger.
Bara det är ju en bedrift då, man är...
Trots de här fantastiska
big occasion.
Ja, absolut. Ja, men han är fin, Steve. Och Totti är fin. Och Stoffe är fin. Och vad kul vi har haft.
Ja.
Vad fort det har gått.
Jag hoppas ju för övrigt att Totti inte gör någon sån här Stevie G-övning och drar över till USA eller något. Jag hoppas att han bara hänger upp de där gulddojerna på spiken.
Det mest oväntade hade ju varit om han åkte till Indien.
Ja, det
gjorde en
säsong. Men jag känner ju ändå att han har en...
att han har USA i sig, men jag hoppas att han
skiter i det. Alltså. Jag hoppas att han liksom bara...
Han ville ju faktiskt vara kvar.
Han ville alltså, ju, exakt, det är det. Han kände att han kunde fortsätta.
Pensionera sig, gör lite tränarövningar, kom tillbaka om några år, ta något juniorlag. Alltså ja, det är väl det enda rimliga.
Jag vill inte ens att han ska bli tränare på den stora scenen.
Ja, men tränare, han kanske kan... Men han måste ju bli aktiv i Roma. Han måste ändå vara aktiv i Roma i bakgrunden.
Ja, men låt han ta något juniorlag.
Liksom. Ja. Man tar något juniorlag, han får jobba som någon slags sportchef.
Låt det vara på den nivån liksom. Ja. Låt oss minnas dig som du var.
Kan vi göra det till slutord? För alla stora spelare som lägger av, ge fan i att åka, vad så jävla pengakåta och åka och hämta hem dem i Kina och USA och så.
Verkligen alltså.
Lägg ner, häng de gyllene skorna på spiken och låt det vara fint.
Ja.
Låt det vara fint helt enkelt. Bra, det här har varit avsnitt 122 av Fotbollspodden. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket för att ni har varit här, grabbar. Tack Stoffe. Tack, kul att make your acquaintance. Fantastiskt kul att du ville komma ut hit och surra med oss idag.
Tillbaka till Väsby.
Precis, tillbaka till brottsplatsen. Där det en gång började på Löwenströmska sjukhuset 1988. Ja, som sagt, vi tycker om när ni hör av er. Fotbollspodden@hotmail.com. Gör ni det på Twitter, Facebook, Instagram. Man absolut kan vara på vilka medier man vill. Ja, jättelångt vart det. Men folk kan lyssna klart ena vägen till jobbet och andra vägen hem från jobbet. Ja, om man har långt till jobbet. Ni som jobbar i liksom Norrland kan lyssna på det här när ni veckopendlar.
Man kan prata längre. Det är ju för fan en säsong som slut.
Det är ju det trots allt. Det här kommer för övrigt då alltså därmed vara det sista avsnittet på ett tag. Vi återkommer. Vi får se när det blir. Följ oss på sociala medier så kommer ni få höra mer om när och hur det blir. Men tack för den här säsongen.
Jag hoppas att vi inte har hört det sista av Stoffe.
Nej, han kommer ju tillbaka sen och sågar Zlatan i bitar.
Sågar Premier League i bitar.
Kan vi pegga upp för ett avsnitt som kommer när vi sen är tillbaka efter den här säsongen och vi är inne på en ny, kan vi då pegga upp för att Stoffe kommer tillbaka och tar heder och ära av såväl Zlatan som Premier League.
Gärna.
Ja. Missa inte det och missa inte ny säsong av Fotbollspodden. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Då ska jag försvara Premier League.
Ja, det kommer bli en jävla rättegång kring Premier Leagues
ära. Du som är jurist.
Ja, jag kan sitta och, jag ska ha en domarklubba med mig. Allting kommer att hända. Nästa säsong av Fotbollspodden, det blir fantastiskt. Men tack för att ni har lyssnat den här säsongen.
Mycket stort tack.
Puss och kram.
Kram.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.